Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 199 utav Svenska FPL-podden. Game Week 17 står för dörren, precis som julen. Vi spelar in torsdagen den 22 december. Och agendan för dagens avsnitt är, den stora grejen är egentligen att vi ska prata laguttagning inför Game Week 17. Det känns nästan som inför Game Week 1, då man får göra fria byten och sätta ihop sitt lag. Men innan vi går in på det så har vi en del diskussionspunkter inför Game Week 17. Men det stora i det här avsnittet kommer vara laguttagning, där jag kommer presentera mitt lag så som det ser ut just nu. Det är alltid en brasklapp, precis som när vi spelar in inför Game Week 1. Det kan hända saker hela vägen in, men jag tycker jag har kommit ganska långt i mina tankar. Fredrik ska också få möjlighet att presentera sitt lag. Vi kommer diskutera lite olika val som har gjorts och vart vi står. Och tyvärr inte Stefan med oss idag, så att ni får nöja er med våra lag. Vi ska även ha en kaptensdiskussion inför Game Week 17. Och vi ska svara på en hel del av era lyssnafrågor. Och ja, Fredrik, julen står för dörren, men jag är nästan mer sugen på Boxing Day.
Ja, ska man vara helt ärlig så är det väl så att som FPL manager så är det Boxing Day som är inte lilla, kanske till och med stora julafton. Det känns skönt att vi fick ett riktigt bra avslut med VM där. En schysst final, tidernas final kanske. Och liksom, då kan vi stänga det kapitlet rejält och verkligen bara liksom känna att det var det. Nu blickar vi mot Game Week 17 och ja, här går det ju att grotta ner så mycket som helst. Nu börjar man ju känna lite sådär abstinens på ett helt annat sätt än vad man gjorde för en vecka sedan ändå.
Ja, verkligen. Och det är verkligen tillbaka till det normala. Det spelas fotboll samtidigt som vi spelas in. City, Liverpool möts i cupen. Och precis i detta nu så spelar Kevin De Bruyne fram Haaland till 1-0. Så Haaland fortsätter göra mål och han tar väl vid där liksom allting slutade. Vi ska kasta oss in i allting, men först så tänker jag, vi hade ju en bussa i Musikhjälpen i år för första gången. De samlade in pengar för en tryggare barndom på flykt från krig, och vi var med och bidrog med en bussa och en utlottning där man hade möjlighet att vinna en plats på poddresan som går till London här i mars, där vi ska se Fulham Arsenal. Vår bussa lyckades samla in 7625 kronor, och stort tack till alla som har varit med och bidragit och hjälpt oss att sprida infon om bussan. Och ett riktigt stort grattis till Kasper Hamark som hänger med oss till London, Fredrik.
Verkligen, stort grattis Kasper, och jättetack till alla som var med. Det är ju liksom ett gott syfte, så det känns som att det fanns bara vinnare här. Men det är klart att Kasper får väl känna sig som en vinnare i dubbel bemärkelse.
Ja, verkligen. Och vi fick ju lite feeling, jag sa det här i början. Vi spelade faktiskt in avsnitt 199, vilket det känns ganska sjukt att vi snart har gjort 200 avsnitt. Och vi har jobbat en del med utlottningar och tänker, det är klart man måste ha någon form av utlottning när man snart spelar in avsnitt 200. Det kommer väl gå ganska raskt innan avsnitt 200 ska spelas in. Det är ju enormt tätt schema här. Så vi slår till med en jubileumsutlottning där vi lottar ut en poddresa till. Och för att ta del av den här utlottningen så krävs det att man är Patreon. Antingen om man är nu eller om man går in och blir det innan årsskiftet. Och sen så andra sidan årsskiftet så drar vi lotten där på. Får vi se om vi är krya nog att dra den första januari eller om det blir den andra. Men utlottningen sker strax därefter. Och om du inte redan har blivit Patreon så är det här en alldeles enastående möjlighet att kliva med nu. Och man kan stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor. Och precis som vanligt så har man en lott om man är Patreon på 25 kronors nivån. Två lotter på 35 kronors nivån och tre lotter på 50 kronors nivån. Så här finns ju en möjlighet att vinna poddresan om man var med och skänkte i bussan till exempel och inte var Patreon. Så gå in och bli Patreon nu. Och som sagt, tajmingen är ju perfekt att gå med redan nu direkt och få bolla lite inför för Game Week 17 när man får ta ut ett helt nytt lag med fria byten och ställa frågor och komma in i det här härliga forumet som vi ändå har lyckats skapa. Eller vad säger du, Fredrik?
Ja, men verkligen så, och kunna få bolla idéer framförallt. Twitter i all ära och sådär, men det kan lätt bli liksom att man ropar ut i mörkret och ibland hörs det inte alls, och ibland är det jättemånga som hör och så här. I våra de här communityna i form av originalmässningetråden i vestibulen så finns det liksom det finns en återkoppling hela tiden som ändå är skön att kunna ha, och man känner att man vrider och vänder bygget. Så att det kan vi verkligen rekommendera. Så bli Patreon och innan årsskiftet, men framförallt nu där, innan Boxing Day, och passa på att ta del av. Vi har mycket duktiga managers i vårt community. Och för dig som redan är Patreon kan ju vara läge att uppa någon nivå om man befinner sig på någon av de lägre nivåerna. För att det är ju en lott för den som har 25 kronor, två lotter för 35, tre lotter för 50. Så du bara vill gå in och gå från 25 till 35 så dubblar du ju dina chanser att vinna.
Och det är ju de här Patreon-pengarna vi tar för att göra de här utlottningarna. Så att ja, vi försöker ge tillbaka så mycket vi kan till alla er som är med och stöttar. Det ska bli oerhört kul, och jag börjar verkligen tagga för poddresan ordentligt nu. Bara kort om den 10-13 mars drar vi till London, fulla med Arsenal på Craven Cottage. Vi har sagt det tidigare, det går massor av andra matcher i London den helgen också såklart. Så att någon annan match ska vi väl också trycka in, och det kommer vara quiz med massa fina priser precis som förra året när vi var över och det blev riktigt lyckat. Vi ska väl boka in oss på Waxy O'Connor och abonnera en del av det och verkligen klackarna i taket, och vi ska ju såklart förbi The Free Greyhounds pubben, och vi har ju några såna här fasta hållpunkter.
Några givna vattenhål som dels de som var med förra säsongen, gladeligen kommer att återse, och för alla som bokar på sig som inte var med kommer liksom att få bra upplevelse på. Så att schemat kommer att vara, och det är det som är det göttiga också. Det finns ett schema med riktigt schyssta hållpunkter, men det finns ju också möjlighet för den som kanske inte är i London var och varannan vecka. Vill man göra stan en förmiddag själv, ja då gör man ju det. Det är det som är så skönt, att du styr över din resa väldigt mycket själv. Men vi finns i princip alltid tillgängliga. Så att, inget att tveka på. Nu börjar det närma sig, in och boka på. Ge det här till dig själv. Det är ju årets julklapp att ge till dig och en polare.
Verkligen. Så, nog pratat om poddresa och Musikhjälpen. Det är ju såklart jätteroligt, men jag är ruggigt sugen på FBLs återstart. Och jag tänkte att vi skulle liksom kicka igång det lite med några diskussionspunkter inför laguttagningen för Game 17. Och jag har förberett några punkter där jag kollar lite djupare på vissa bitar. Jag tänkte bolla upp dem för dig, Fredrik, och få din åsikt på det. Den första punkten jag tänkte med är tid mellan matcherna. Det är ju ett tätt schema som kommer, dock inte kanske riktigt så tätt som det har varit runt jul tidigare. Det brukar ofta refereras till att liksom 72 timmar är minsta tid för spelare att ge då en vettig återhämtning. Och kollar jag på det, hur det ser ut mellan Game Week 17 och 18 och mellan 18 och 19. Börjar vi med 17 och 18 så är det egentligen bara alla klubbar har över 72 timmar mellan matcherna. Och det är faktiskt bara två klubbar som har kortare än 85 timmar mellan Game Week 17 och 18. Och det är Leeds och Manchester City som spelar sista matchen i Game Week 17. Däremot mellan Game Week 18 och 19 är det tajtare. Där har vi faktiskt både Liverpool och Brentford som går under de här klassiska 72 timmarna. Liverpool har 67,5 timmar och Brentford 68 mellan sina matcher, medan Arsenal ligger strax över 72 på 72,5 timme. Och det här påverkar ju såklart en del av den möjliga rotationen eller risken för rotation. Är det här någonting som du har kollat mot? Jag till exempel, nästa punkt vi skulle prata om är Chelsea, och de har väldigt bra tider mellan, plus ett väldigt bra spelschema. Är det någonting du väger in när du håller på att fila på Game Week 17-truppen?
Både ja och nej, det beror lite på vilket lag det gäller, för det här skiljer sig verkligen från lag till lag. Vissa lag roterar ju runt hejfriskt liksom, och vissa lag tycks liksom aldrig byta ut stommen på 10 spelare, på sin höjd någon någon ytter som kanske får varvas av sådär. Så det är väldigt lagberoende skulle jag säga. Och vissa kanske till och med så pass att det är ner på spelarberoende. Vissa spelare har ju en tendens att bara mata på. Vi ser ju en sån som Haaland har varit. Har ju matat på. Vi trodde ju att det skulle komma väldigt mycket mer rotation här fram till VM. Det gjorde det inte. Cancelo är ju en annan sån spelare som Peppa har varit och pratat om. Ja, men han kan spela hur mycket som helst i princip. Får vi se om det blir så nu också. Det finns andra spelare också som har en tendens att liksom bara mata. Harry Kane är en sån. Men sen finns det spelare som så fort det börjar gå ner mot de här 72 direkt blir orosmoln. Det kan ju ha att göra med skadehistorik, ålder, både hög och låg ålder. Så det där blir väldigt lag och till och med spelare beroende för min del när jag liksom kikar på en spelare. Sen kan det också vara så att man måste gå till och se sig själv. Vad har jag för bygge? Har jag råd att ta en bänkning? Ibland kanske man har det och liksom, ja, man får räkna in och käka den bänkningen mot att jag har en spelare i 2 av 3 matcher i alla fall och kanske ett inhopp.
Mm. Ja, nej, jag tycker det är intressant. Vad skulle du säga det är för odds på att vi kommer höra Klopp gå ut här innan nyår och gnälla över att Liverpool har absolut minst tid mellan Gameweek 18 och 19?
Så är det säkert, så är det säkert. Det är väl lite hans jobb kanske, jag vet inte. Det återstår att se hur det kommer att påverka. Men Liverpool dras ju med en del skador också. Så att det kommer ju att påverka lag. Det ser vi ju inte minst när man blickar utanför startelvan i den här matchen som spelas samtidigt som vi spelar in mot City. Att Ben Doak på bänken där, han har inte supermycket erfarenhet. Och det är väl typ den enda offensiva spelaren som man har att ställa upp med på bänken. Så att, det kommer ju vara en faktor. Men då är ju också, då är vi ju där att kolla på de lagen som blir intressanta. Hur ser skadesituationen ut? Ta ett lag som Liverpool, där Darwin Nunez, hade alla offensiva spelare i Liverpool varit friska, men då hade ju han aldrig fått spela alla matcher här under jul och nyår. Både Jota och Luis Diaz hade varit liksom, ja men, hela friska, taggade, då hade han ju vilats. Ja men nu blir det ju en helt annan grej, när båda de är skadade, då är ju han helt plötsligt central. Nu gick ju dessutom Firmino och drog på sig någon småskada, ja men då känns det ju ännu mer givet att han kommer att spela väldigt mycket mer än vad han hade gjort annars. Så att, det finns många, många aspekter av det här, men skadeläget i respektive bygget skulle jag också väga in som en viktig faktor.
Det är oerhört svårt det där som du är inne på, för att jag hör mest positiva grejer om till exempel Darwin Nunez nu när det är så mycket skador i Liverpool på offensiva pjäser, att han ska spela väldigt tätt. Men det finns ju även negativa saker att säga med det. Speltiden ja. Är ju absolut positiv, men Liverpool blir ju ett sämre lag, dels när de då saknar, ja men säg Firmino nu, Jota och Diaz. Dessutom så, ja men orkar Nunez spela så? Alltså han är ju, det är en ung kille liksom, men vi pratar om de här 72 timmarna och kanske gör att Klopp inte känner att han kan byta ut någon efter 60 minuter utan att få spela lite längre. Och sådana saker, du är inne på det med Kane, ja, men det är en spelare som man inte behöver vara orolig för, han kommer bara spela på och spela på. Jo, men kommer vi liksom, hur kommer Kanes anklar att må här? Och liksom, men det är sådana saker som man också får väga in i, även om det är liksom så här, men det är lugnt, de riskerar inte att roteras. Nej, men ibland kanske de hade mått bra av en rotation eller i alla fall bytas ut lite tidigare.
Och det får man väl säga att om någon av storlagen får en antingen enkel match eller en match där det går ganska bra, man leder med 3-0 med timmen spelad, då kan man nog räkna med att de här bra spelarna plockas av. Så att det gäller ju att de är med i målprotokollet i början och inte de här tap-insen i sluten, à la Riyad Mahrez, som han brukar vara bra på att göra, eller Jesus. Kan man kanske inte räkna hem på samma sätt på en sån som Darwin Nunez i det läget som Liverpool befinner sig i.
Går vi vidare till nästa punkt så hänger lite den här frågan kvar. För jag förvarnar lite om att vi skulle prata Chelsea. Och jag skulle vilja ha din syn på Chelsea. Vi har ju inte sett varandras byggen inför det här avsnittet. Så det ska bli intressant att se hur du har tänkt. Men Chelsea har ju väldigt fina matcher. Dels nu i 17-18. Sen har de dubben i 19. Och sen så fortsätter det faktiskt se ganska bra ut. Det är väl liksom till det positiva. Det negativa är väl att om man kollar vilka spelare som många kikar mot, så är det Kepa, det är James, det är Mount, och alla de har liksom dragits med skador eller precis kommit tillbaka. Vi har en Graham Potter som är känd för sin rotation, han är i klass med Pep. Och sen så dessutom då, jag nämner två defensiva spelare, många som kollar på att dubbla upp med en Kepa och en James till exempel, men Chelseas bristande defensiv i år går ju att stanna upp vid och prata ganska mycket om. Hur tänker du på Chelsea? Vi kommer såklart få höra mer när vi kollar in i ditt bygge, men jag antar att det är något som har snurrat när du har kikat på lag.
Ja, det har det gjort definitivt, och här sätter jag nog ganska stor tilltro till att Potter har fått det här VM-uppehållet och försökt att träna med, ja, men de spelare som inte har varit iväg på mästerskap, och de som har varit iväg får komma tillbaka och komma in i det. Jag tror att Chelsea är en av de klubbarna som har haft ganska mycket liksom, men tacksamt att få truppen få träna ihop sig, och just att Potter får sätta in sitt system. Jag är ju sugen på Chelsea-spelare, och det är ju väldigt mycket kopplat till spelschemat. Och du nämnde ett par stycken där. Jag tycker att Kukureya också kan vara intressant om man väljer att inte gå på Kepa, om man skulle vilja dubbla upp. Jag tror att han kommer att få spela mycket. Han är ju en väldigt, ja, men mångfacetterad back som kan spela både ytterback och en av de tre innebackarna i en trea. En Chilwell som har dragits med skador där gör ju att liksom vänsterbacken och vänsterinnen i trean finns tillgängliga. Så att Kukureya smyger liksom en dark horse. I övrigt så är det väl de du nämner där. Havertz är ju en riktig dark horse. Är ju en svår spelare så här. Och det känns ju som att Chelsea, jag vet inte om det är helt officiellt att de har gjort klart med en Kunku. Men det är väl först till sommaren, va? Som
ja, det är sommaren.
Ja.
Det är here we go officiellt.
Det här vi går officiellt. Och det är ju en jävla bra värvning, ska ju sägas. Jag tror att det är precis vad de behöver. Men så länge så det är ju en intressant prisbild där på Havertz. 7,7, det är lite mellanlandet.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så den är ju klurig, den är ju lätt att ta sig ifrån utifrån att man kan gå till någon som kostar en mille mindre. Men det krävs ganska mycket om du ska hanka dig upp till, ja, men som exempel då Darwin Núñez. Då behöver du sitta med 1,3 typ på banken. Ja, det är Chelsea känns luriga, men jag vill in där. Det är min känsla. Hur känner du kring Chelsea?
Jo, men lite både och, men jag delar väl dina tankar. Jag var inne på det att det är liksom rätt okej tid mellan matcherna för dem ändå. Första tre, alltså 17, 18, 19 är ju Bournemouth femma, Forest borta, och sen så i 19 är dubben, City hemma och sen Fulham borta. Och de ser Bournemouth spelar de på tisdag och sen Forest på söndag. Där är det ju väldigt långt emellan ändå, skulle jag säga. Sen så mellan Forest och City då, som är första matchen 19, då är det alltså söndag till torsdag, vilket också är rätt okej. Och sen andra matchen i dubben är en vecka bort, torsdag. Men det ska sägas att däremellan ska de skjuta in en FA Cup-match. Och det här tycker jag är extra viktigt om vi kollar på en Reece James till exempel, som är tillbaka från skada och sådana saker, att det inte är liksom 48 timmar mellan matcherna. Här är det ganska bra för Chelsea, och det gör att jag tycker att det är mer intressant. Men som sagt, jag var inne även på Chelseas dåliga defensiva statistik. Det är faktiskt endast fyra lag som har sämre statistik om man kollar på expected goals conceded utan straffar då över 90 minuter på 1,41 som Chelsea har haft. Det är Fulham, Everton, Leicester och Leeds. Så till exempel lag som Forest, Southampton, Bournemouth har alltså bättre statistik än vad Chelsea har haft om vi kollar de inledande 16 gameweeks. Det är inte jättebra. Om vi ska väga upp det så gjorde ju Kepa det riktigt bra när han kom in. Det är faktiskt den målvakt som har bäst statistik om vi kollar fantasy-statistik. Hans snittpoäng per 90 minuter var 5,27 poäng, och det var bättre än alla andra målvakter under den här inledningen. Det är förvisso på ganska få matcher. Men mycket skott på sig, snittade 4 räddningar per match. Och ja, det gör ju han intressant. Men ja, jag vet inte. Mason Mount till exempel, som men kanske är, om man går bort från defensiven, är liksom den offensiv där man kan känna sig mest trygg på speltid. Han har 11 blanks av 14 möjliga game weeks. Å andra sidan är det bra spelschema, och Mount är en spelare som gillar att möta de här sämre lagen historiskt, om man ser vart han har plockat sina poäng. Sen så dras han med uppgifter som kommer med någon liksom mindre vadsträckning. Hur påverkar det? Gör det att han missar game week 17 mot Bournemouth? För då sjunker liksom intresset direkt, tycker jag. Så att det är lurigt. Får se om vi kommer få någon liksom vettig information inför Boxing Day, eller om vi lite får gå i det blinda kring skadesituationen.
Men det är ju verkligen värt att betona det här helt fruktansvärt bra schemat de har. Bournemouth hemma, Forest borta, dubbel i 19. Okej att City hemma är en av dem, men det är ändå en dubbel. Palace hemma i 20. Mm. Det är liksom de nästa 4 kommande gameweeksen här är fina matcher alltså. Så att gå helt ren utan bara för att man är rädd för rotation. Ja, det kan ju löna sig om du verkligen liksom, om det skiter sig så med, för Chelsea. Men du kan också bli ganska straffad, för jag tror att många kommer att sitta. Och ja, men som Kepa, visst dragits med lite skador och sådär, men många som har Kepa kanske väljer att dubbla upp med till exempel Ward och säkra sig då. Och så väljer man att starta Kepa. Ja, han spelar inte, de spelar, men ja, men fine, då får jag in Ward från bänken.
Ja.
Den möjligheten finns ju när vi har en spelande 4,0 keeper, och då är det ganska riskfritt att välja Kepa, som ju också är rätt billig får man säga. 4,5, det var ju för att han startade som andra keeper, och då blir han ju felprisad när Potter har valt honom som första keeper. Sen får vi se, om jag utgår ju från att Chelsea kommer att klättra i den där inte så smickrande tabellen på hur defensiven har sett ut. Och ja, ska de göra det, då är det att hålla lite nollor. Och det är klart, sitter du på ett dubbelt Chelsea-försvar i Kepa och James till exempel, och de håller en nolla, kryddar det med någon ass eller något mål på James, då är det ganska jobbigt att sitta helt ren. Så att jag förstår att man kan känna sig lite skeptisk, men jag tycker att det är ganska ballsy faktiskt i det här läget att gå helt utan Chelsea-spelare.
Jag väger också in väldigt mycket just det här tisdag, söndag, torsdag. Det är ändå gott om tid, och här, det skulle jag verkligen vilja påpeka, talar för att gå på Chelsea-gubbarna. Kikar vi vidare så kommer det, vi har ju fått en del double game week som vi har pratat om tidigare i podden, men det går ju även en hel del rykten om ytterligare double game weeks, både game week 90 möjligtvis, och game week 21 skulle kunna bli fler. Och här gör vi väl som alltid och refererar till Ben Krellin. Han ska ju ha den cred han förtjänar, och han brukar ha bra koll. Jag tror han gav det ungefär 60% chans att Arsenal Everton skulle kunna komma in här som double game week i 21, tror jag det var. Och ja, det är ju jätteintressant. Vi kommer ju inte veta exakt liksom det här inför game 17, men bara att möjligheten finns och att det är en ganska stor möjlighet gör ju att jag tycker att man bör väga in det. Arsenal skulle i så fall ha United och Everton båda på hemmaplan i 21, och Everton skulle ha West Ham och Arsenal borta i 21. Och det är framförallt Arsenal som jag tycker är intressant, men det skulle även kunna vara att gå på liksom någon femte försvarare i en Patterson till exempel i Everton, som skulle kunna få speltid i ens bygge om man hade honom ändå. Dessutom så har ju Krellin varit inne på att Brighton mycket väl kan ha dubbel, antingen i 19 eller 21, eller till och med triple game week i 21. Jag skulle vilja säga så här, att folk blir som galna när de har möjligt triple game week. Av erfarenhet så jag tror inte att det kommer bli en triple game week. Däremot så tror jag att det är väldigt möjligt att det blir en double game week. Jag tror att Krellin uppskattar det till typ 80% chans. Och i så fall, och Brighton har ju redan bra matcher. De ska möta Leicester borta i 21, och det är väl den som är mest trolig. Och sen så är det Bournemouth eller Crystal Palace på hemmaplan, eller någon av dem är på hemmaplan tror jag, som ska tryckas in. Och det är ju väldigt intressant. Dessutom har Brighton rätt bra matcher. Så det har gjort att jag svängt lite grann i mina tankar kring bygget. Och jag ska ju snart presentera mitt bygge. Och då har jag ett bygge innan egentligen den här informationen kom. Och så har jag ett efter. Jag vet inte om jag ska presentera båda eller hur vi gör. Vi får se när vi kommer dit. Mm. Men ja, jag tycker att det är väldigt intressant. Är det här något du har hunnit ta dig till utav inför det lag som du tänker presentera?
Men jag såg att det uppdaterades och det kom info om det. Och det är klart att man måste väga in det. För egen del så tänker jag ändå att fördelen med Brighton är att det är tidigast Game Week 19. Det är ett par Game Weeks kvar dit. Det är ganska lätt att kliva till en sån som Trossard eller Gross. Eller det är ju inte jättemånga i Brighton man känner det är superheta även om de skulle ha en dubbel. Så det är väl ja, kanske någon mer. Liksom. Men det är väl kanske framförallt där en Trossard som lockar. Och där känner jag att ja, men honom skulle jag nog kunna baxa in genom att bara göra ett vanligt sidledsbyte från någon av de mittfältarna som jag har tagit ut just nu i bygget. Mm. Det skulle till och med kunna passa väldigt bra med en sån här fixture swing för en specifik av mina mittfältare. Och då har jag liksom gott om stålar. Så jag känner ingen superstress för Brightons del faktiskt. Och känner i dagsläget i alla fall inte att jag, det kan ju ändra. Skulle det bli en triple game, då får man ju såklart börja se över det. Det känns jobbigare om det hade varit ett lag som det kändes svårt att nå till. Vi brukar ju prata om att har du inte Mo Salah i bygget så blir det svårt att nå dit. Det krävs ofta 2 byten liksom minst. Den rädslan känner jag inte riktigt. Är du med på vad jag tänker med Brighton-spelarna?
Ja, men här tycker jag du är inne på en bra sak. Alltså, antingen kan man ju sätta i ordning ett lag som redan är rätt väl anpassat. Och fördelen med det är ju att det kommer alltid dyka upp saker där du kommer behöva göra byten i alla fall. Och så helt plötsligt de här planerade bytena som du har 4-5 game weeks fram. Men de försvinner för att du behöver liksom släcka andra bränder. Men åtminstone att ha tänkt på att ha olika prispunkter och liksom en flexibilitet i ditt bygge. Att ja, men jag skulle förmodligen vilja gå dit om det blir en dubbel här. Hur gör jag det på något vettigt sätt? Och det är väl det som talar emot de här. Jag har sett vissa byggen på Twitter där man liksom har tryckt in typ 4 premium. Så går man liksom på superbilliga spelare. Det finns ju mycket värde i liksom billiga spelare. Men det problemet är ju att det är svårt att börja ändra om resurserna. Om man har gått på ett sånt bygge. Så det är väl det man liksom kan ha med sig. Den sista punkten i alla fall innan vi ska hoppa in i presentationen av våra byggen. Det är avstängningsläget. Och det är ju en drös med spelare som står på 4 gula kort och riskerar avstängning. Vi ska inte gå igenom alla. Men det finns några som är mer intressanta än andra. Jag tänker på Mitrovic, jag tänker på Kane, Saliba, Leon Bailey, McAllister, Fabian Schär. Där är väl de som jag egentligen tänkte att vi skulle prata om. Och vi kan väl börja med de här 2 forwardsen i Mitrovic och Kane. Hur mycket väger du in den här risken för avstängning? Till exempel Mitrovic, men många kollar ju mot den såklart. Den har bra matcher innan, men sen har ju den här dubben i 19 då. Ja, men kanske man till och med funderar på att sätta en bindel på honom. Har han inte fått avstängning inför det så är det ju ja, det är modigt.
Mm. Det är ju definitivt en krydda i det liksom. Och det vore väl så här ödets ironi att han inte har plockat något kort i 17-18. Man bindlar honom inför dubbel 19. Det är långt i 9 dagar emellan. Och så går han och drar ett gult efter 2 minuter i Leicester borta första matchen 19. Jag kan ju se det framför mig. Och samtidigt så är det lite risken med en Alexander Mitrovic. Han behöver inte stå på 4 gula. Han har ju alltid ett rött i sig. Liksom. Mm. Han har ju det där temperamentet som man någonstans får leva med. Jag tycker att det finns väldigt mycket värde i Mitrovic utifrån att han är ganska billig. Är det så att han liksom... Ja, dra på sig det där, får en matchavstängning, då är det vad det är. Jag kan tänka mig att käka den liksom. Och det vill säga också lite sett till vad man har för bygge. Jag tror att det kommer skilja en del på vad folk har för bänk. Kommer det vara en bänk som är knappt spelbar eller kommer det vara en ganska stark bänk? Och landar man i det senare där man känner att första bänklinjen kan jag liksom mer eller mindre lika gärna starta, ja, men då kanske det inte är så farligt. Har man däremot gått liksom och lastat all in i startelvan, ja, då kanske det är lite mer risky och då kanske man ska se över att ja, men jag har råd med en spelare som står, men jag kanske inte ska liksom bolla upp med flera. Och det är ju ändå skillnad på en Mitrovic som kostar vadå, 6,8 miljoner om du ska köpa honom idag kontra Kane som ju är en premiumspelare som det är betydligt mycket mer pengar som hamnar på bänken den gången vilken han är avstängd i så fall.
Ja, och kanske framförallt om du tänker att du ska gå på en anfallslina med Haaland, Kane och Mitrovic som jag har sett vissa gör. Har du riktigt oflytt så drar de gula i samma. Och då ska du helt plötsligt fylla på från din bänk med två spelare. Och ja, jag vet inte, bara Kane och Haaland gör ju att det är ganska mycket pengar som går och kanske bänken är lite extra svag. Jag håller med dig. Jag tycker Kane lite känns, det är taskigt mot honom kopplat till att han har haft en så fin höst. Men för mig är Kane lite no-go zone. Jag tycker att det finns bättre premiumalternativ att vända sig mot. Han är inte med i mitt bygge, kan jag avslöja direkt. Kollar man på de andra, som sagt, Saliba har vi pratat om, är uppe på 4 gula, har ju stigit en hel del i värde också. Så är det så att man inte sitter med honom men ändå vill in i Arsenal-försvaret, så har du ju en Gabriel till samma pris som Saliba, där jag tycker att det är ett mycket bättre alternativ. Jag tycker att dessutom att han är ett större offensivt hot än vad Saliba är, trots att han kanske har fått... Saliba kanske har fått lite bättre utdelning än Gabriel. Och sen har vi ju Ben White där det är ännu bättre värde, där man kan spara 0,5. Så att, Saliba tycker jag inte är en spelare man behöver kika mot. Det skulle vara om man har suttit med en sen start och har uppbyggt det värdet att bara sitta kvar. Och liksom, då är det ändå en bra väg. Det kan till och med jag tycka. Leon Bailey är en sån spelare, jag tycker ändå han är intressant att nämna. Det är väl så att de allra flesta som går på ett fyrmanna mittfält ändå har en Andreas Pereira kopplat till, som femte mittfältare då, på grund av att Fulham har sin dubbel, vi har redan pratat om Mitrovic. Men Bailey är 0-1 billigare än Andreas Pereira nu. Kanske inte väga in det så mycket, men Bailey har ju sett riktigt bra ut och med Unai Emery ny in i Villa. Kan det vara så att det är Baileys uppsving? Jag tycker att det är en wait and see och jag tycker att det är bättre att gå på Pereira i ett sånt läge. Men jag kan tänka mig folk som ändå lockas av dem. Då tycker jag att man också ska väga in de här 4 gula. Det kanske är ytterligare en anledning till att wait and see lite grann. McAllister tänker jag, folk som har kollat mycket VM och blev imponerade av honom, det blev jag. Men dels så är det väl liksom det här att när är han nykter efter det här VM-guldet igen och tillbaka och spelar i Brighton. Och sen så 4 gula, så där bara tycker jag det är ett nybörjarmisstag att gå på McAllister så här tidigt, även fast Brighton då kan ha en triple game week i 21 till exempel.
Det skulle bli spännande att se McAllister om han mentalt kan landa. För att alltså, så VM-guld med Argentina hem till Buenos Aires, det, med all respekt för liksom Premier League och i Brighton och sådär, men det, risken finns ju att han landar och känner att ja, det var VM-guldet och liksom har svårt att mentalt ladda om för att bara kötta liksom, åka ner och sydkustderby och nu jäklar ska vi tagga mot Southampton och det här är årets match. Och han känner, ja, årets match spelade jag nere i Qatar. Jag säger inte att det blir så, men jag är helt med på din liksom varningsflagg på McAllister. Och det kanske rör många av egentligen de vi har sett i VM nu. En Perisic också, att man har imponerat, så då ska man veta att tempot är lite av ett annat. Och de som har gått långt är ju dels att man spelar mycket matcher, de ska ha lite semester, de kanske inte ens är tillbaka till Boxing Day. Så det är ju någonting verkligen att ha med sig.
Sen skulle jag säga det, McAllister, jag tror inte att det kommer bli någon baksmälla mer än den faktiska baksmällan som han faktiskt kommer ha. Jag tror att McAllister är redo för att gå vidare till en större klubb och då måste han fortsätta leverera även i klubblag här. Så hoppas på en transfer i sommar kanske. Men det är ju bara spekulationer. Sista då som jag ändå nämnde som stod på 4 gula, det var Fabian Schär i Newcastle. Newcastles försvar har gjort det jättebra. Tripper kommer vara väldigt högt ägd, men det är många som även vill dubbla upp. Då tycker jag att det enkla valet är att gå på en ännu billigare Botman som dessutom inte står på 4 gula. Men om det är någon som lockas av gå mot Fabian Schär, då skulle jag ändå råda att slå ett öga på Botman istället. Det var väl det. Tycker du att vi ska sluta tassa kring den här tomtegröten och kolla in i våra byggen? Som sagt, vi har ju inte pratat byggen så mycket. Däremot så har jag en känsla över att det kommer vara en ganska stark template. Och ja, det, att det kan påverka byggena ganska mycket.
Mm, det tror jag med, och vi kommer nog se en väldigt tydlig stomme som kommer att finnas i väldigt många byggen. Så då gäller det att pricka de här komplementspelarna rätt. Så att, ja, det ska bli spännande att se. Vi ska väl lämna en liten brasklapp om att vi såklart då spelar in då 22, och det är någonstans ett par dagar kvar till boxen. Det kan ju hända saker, så att inte folk tror att vi har låst våra byggen och men du sa ju det här, och jo, men kommer det fram att någon spelare liksom är skadad på en presskonferens, ja då kommer vi att ta med det i beräkningen, och det kan ju svänga snabbt här när det kommer också information om double gaming och sådär.
Presskonferenser och sånt, och ja. Så att det, så är det absolut. Och dessutom kan jag väl, det jag kan säga så här, jag kan lova att alla som är patrons kommer få ta del av mitt exakta lag precis innan deadline i alla fall. Så att bli patrons, så får ni det exakta laget. Det kanske ser ut så här. Nej, men vi gör som vanligt, vi går bakifrån och framåt, och jag tänker att jag normalt sett brukar vi köra målvakter och försvar och dra det direkt. Men jag tror jag bara börjar med mina målvakter och stannar där, och det finns en anledning. Jag har gått i det här alternativet på uppdubblingen i Leicester med Ward och Iversen. Och det är en ren budgetfråga. Vi pratade en del om Kepa. Jag har lekt med tanken och se om jag kan få in honom. I det här bygget så har jag 0,2 på banken. Det räcker inte för att göra Iversen 3,9 till en Kepa på 4,5. Och å andra sidan tycker jag att det är ganska lätt att göra den uppoffringen. Det som talar emot är att det inte är en double game week målvakt. Men annars skiljer målvakterna sig ganska lite. Och se vad jag får ihop för lag i övrigt, så tycker jag att det är värt att offra det där. Så Ward och Iversen. Och jag gissar att du kommer att säga att det finns andra målvakter som är bättre. Men man behöver ju ha hela bygget framför sig innan man kan kritisera allt för hårt, tänker jag.
Ja, men jag tror att alla vi som har suttit och screenshotat fram olika förslag på byggen har lekt med den här konstellationen. För det är ju där man sparar mest pengar. Och hur det än är, så brukar det nästan alltid komma ner till de där 0,1, 0,2 och 0,3. Och kan man spara in dem, i det här fallet kanske till och med 0,6. Ja, då kan det vara så att det går att göra liksom en riktig budgetback till någon som är liksom lite mer mid-price och som faktiskt är riktigt bra. Så att jag förstår ju hur du har tänkt med tjänade pengar. Det är väl det där benchboostet då som mer eller mindre kanske inte utesluts, men det är ju inte upplagt för det på samma sätt när man har två keeper från samma gäng.
Jag har oavsett inte tänkt dra någon benchboost i Game Week 17. Jag har inte ens spånat på ett sånt bygge. Och som sagt, vi har ett wildcard kvar efter det här. Och dessutom skulle jag kunna dra mitt benchboost innan jag drar det i wildcardet, bara genom att göra ett byte. Och då kanske jag, ja, men då kanske saker har ändrat sig, och då har jag frigjort pengar på någon annan position, och helt plötsligt kan jag göra ett målvaktsbyte bara inför en sån benchboost. Så att det tänker jag, det kan lösa sig i så fall. Jag står inte och faller med det, utan ja, så är det på målvaktssidan. Det är en uppoffring jag har gjort. Jag skulle vilja ha en andra målis, men tycker att det här är ett fullgott alternativ och ingenting och egentligen, ja, men så mycket att skratta åt, utan jag tycker att det är ett fullgott alternativ att gå på, och ja, den uppoffringen är jag beredd att göra. Går man till försvarsled, jag ska säga det, den här laget är egentligen uppställd för en 3-4-3, så att trebackslinjen som i stort sett har sett likadan ut i alla liksom mina drafts på lag, den är Trippier, Reece James och Cancelo. Och det är ganska mycket pengar i försvaret, big get back. Men jag tycker där står man också jävligt stadigt. På bänken har jag en Ben White och en Patterson i Everton. Och dels då kommer jag in på Arsenal-försvaret och har möjlighet att till exempel om de får dubben här i 21an, vi vet att de har en dubbel i 23an, det är ju för sig långt bort, men som sagt kan komma i 21an redan. Även Everton kan få i 21an. Och jag tycker Patterson är ett bättre alternativ än en spelare som Bueno som är i Wolves, som har figurerat i många, många byggen. Patterson är 0-1 dyrare, men ja, jag gillar honom bättre. Så att ja, det är mitt försvar.
Det är ett otroligt starkt försvar. Och du är inne på det själv att det är mycket laddat. Men när vi ser Henry James tillbaka, inte bara i träning utan också i vänskapsmatcher och spelar. Vi vet ju vilken höjd det finns. Han är nere på 5,8. Jag köper det rakt av. Det är ju intressant med Ben White som liksom hamnar på bänken. Och därför var inne på och nämnde tidigare. Man kanske har en första spelare på bänken som man mycket väl kan tänka sig att spela. Ja, där kan man ju verkligen snacka om att Ben White tar den platsen. Ser just direkt liksom möjligheten om du skulle vilja gå till Kepa. Då har du säkert laborerat med. Men det är ju, då gör man ju Ben White till Sven Bottman till exempel. 0,2 på banken, tjänar in 0. Nej just det, då är det 0,1 ifrån ja.
Ja, det hade ändå inte varit av intresse för mig. För jag vill ha en Arsenal-försvarare i bygget. Ben White är den billigaste vägen in. Mm. Hade jag liksom fått den möjligheten att göra White till Bottman och då göra Iversen till Kepa, hade jag ändå inte gått på det. Jag gillar det här. Dessutom, som sagt, vi har den här. Jag är jättesåld på Reece James. Men skulle heller inte bli förvånad på något sätt när vi pratar om en Potter. Eller heller inte förvånad om Pep väljer att ställa Cancelo vid sidan en match. Och då har jag White direkt in. Jag har sett en del byggen där de kör Bueno och Patterson som bänkförsvarare till en sån här backlinje. Ja, det behöver inte vara fel, men det är inte vägen för mig att gå. Jag tycker det känns mycket skönare att då ha en Ben White. Sen så, nu, det här är uppställt för Game Week 17, så att i vissa Game Weeks så kan Ben White starta före någon annan spelare. Det kan vara en fyrbackslinje alternativt att av någon anledning jag vill sätta någon av de här försvararna på bänken. Jag tycker om att ha den flexibiliteten.
Ja, men det är intressant. Vi får se sen, jag ska dra mitt bygge och återstår att se hur mycket som skiljer och hur mycket som är likt.
Går vi upp på mittfältet, så som sagt ska det vara fyra stycken där. Och då kan vi egentligen börja med bänkplatsen. Den är vigd åt Andreas Pereira, jag har varit inne på det. 4,6 kostar han. Jag tycker det är en perfekt spelare att ha. Skulle det vara så här till dubben, ja, men då kommer jag få spela. Då ska jag liksom in på bekostnad av någon annan här förmodligen. Skulle Mitrovic dessutom vara avstängd då, ja, men då förväntar vi oss att Andreas Pereira tar straffar i den matchen. Det är en ganska liten grej, men jag tycker han tar ändå en hel del fasta situationer. Han har gjort det bra. Jag tycker inte det finns så mycket att prata om där. Det finns mer att prata om de andra positionerna kanske. Jag har en Marcus Rashford som också har suttit i stort sett alla utav mina drafts. Jag har en Martinelli där jag har en hel del uppbyggt värde. Men det är inte bara därför. Utan jag har varit inne på det, Arsenal med kommande dubblar och såna här saker. Jag vill ha en 8,0 mittfältare eller någonstans där omkring. Kulusevski har platsen i det här mittfältet. Och sen så har jag valt att gå på De Bruyne före en Mohamed Salah. Så mittfältet består alltså av Rashford, Martinelli, Kulusevski, De Bruyne och en Andreas Pereira på bänken.
Det är ju intressant. Det är ju omöjligt att inte börja vid De Bruyne före Salah såklart. Skiljer det 0-2 emellan kanske? Ja. Jag vet inte om det är en faktor. Men det är ju också... Det här valet kommer ju alla som tar ut ett bygge att ställa sig inför. Vem av dem ska man gå på? Och jag tror ju inte att det är en väg att gå båda. Då blir det övriga bygget alldeles för lidande. Det finns mycket som talar för De Bruyne. Det är väl just det här att kunna sprida pengen lite mer och få en premium i vardera lag så att säga. Här blir ju båda premiumspelarna i samma bygge och på andra sidan så är det laget, det är ligans bästa bygge. Så att, det är väl det som gör att det ändå känns, det ser inte helt tokigt ut när jag ser det. Men jag vet inte, hur går tankarna kring Salah, De Bruyne?
Faktiskt så har jag varit utan Salah i de flesta utav draftsen och då gått på De Bruyne. Och det här är ju verkligen en så här som kan svänga ordentligt. Men jag tänker, vilka är de tre bästa City-spelarna att ha? Det är Haaland, De Bruyne, Cancelo, och det tror jag att alla tycker. Det är också de tre, liksom, det är den dyraste på respektive position. Så jag förstår att man gör liksom, men jag tar in Foden istället för De Bruyne på mitten. Och så har jag liksom sparat lite pengar och så kan jag ha Foden och Salah istället för De Bruyne och någon annan. Men Jag har ju 0-2 på banken, så att det här skulle lika gärna kunna varit Sala där. Men jag är mer trygg med Citys offensiv än vad jag är med Liverpool. Jag tycker att Liverpool har haft det lite tufft, eller det får vi verkligen säga här i inledningen. Mm. Vi trodde att de skulle vara på en annan position. Sen tror jag verkligen att Liverpool kommer göra en uppryckning och de kommer göra en bättre avslutning på säsongen än de har gjort i inledning. Inte helt såld på Liverpools spelschema. Vi har inga dubblar bekräftade, samtidigt som City har förväntat 2 inplanerade. Det är dock inte helt spikat än, det har vi varit inne och pratat om tidigare, men jag förbereder på det. Jag tycker det finns osäkerhet kring Foden, eller Peps syn på Foden. Som spelare har jag inga frågetecken alls, men det finns många alternativ där. De Bruyne, jag trodde att han skulle gå längre i VM. Det trodde han nog själv också. Jag tror han kommer vara rejält revanschsugen. Han kom tillbaka i hyfsat god tid. Han började direkt nu mot Liverpool göra en assist. Ja, de här dubblarna väger över. Jag tycker att nästan som jag börjar med att säga, vilka City-spelare vill jag ha? Jag vill ha de här. Pang, sätter ut det och så bara, ja, det ser väldigt, väldigt bra ut. Och jag kan ju dra det snabbt. Anfallslinan är Haaland, Darwin Nunez och Mitrovic. Och det gör att då har jag Liverpool-täckning, Darwin Nunez. Och det kanske är så, det kanske får räcka med att ha en i Liverpools offensiv, kopplat till att Liverpool inte har övertygat så mycket och inte har några dubblar. Ja, men jag hade Darwin innan även, så jag har lite uppbyggt värde där. Jag fick innan för 8,8 tror jag. Nu är han värd 9. Det är ganska små pengar, men det är ändå sådär. Jag sitter gärna kvar med honom. Och jag tycker det känns lite väl att gå på Salah och Darwin Nunez. Det är mycket pengar att ha en forward för 9 och sen Salah för 12,7 eller vad är han? Något sånt. I ett anfall som jag inte är helt övertygad om. Det finns såklart uppsidor med det om allting faller väl ut. Och det är liksom inte en risk. Så jag skulle inte vilja säga att det är en fri budget, så hade Salah liksom varit med på mitten tillsammans med De Bruyne då. Men det är inte ett alternativ, och då är jag vägt liksom för- och nackdelar. Och jag vill kunna sitta där med de bästa City-tillgångarna när City har det här fina spelschemat. Dels nu i 17-18 som heter Leeds och Everton, vilket är kanonmatcher. Där jag räknar med att De Bruyne kommer få dubbla starter. Sen ska vi in i en förväntad dubbel i 19 som är rätt tuff. Då tror jag att Pep spelar bästa lag, och då är De Bruyne definitivt med. Jag gillar det. Sen så är det här att man brukar prata, men De Bruyne och Haaland, jag tror jag nämnde också att man kommer aldrig sätta binden på De Bruyne i alla fall. Ja, men säg inte det. Går Haaland med någon liten så här småskada, eller det finns lite risk för att han inte ska starta i dubben, ja, men då kan jag sätta ner binden på De Bruyne. Det hade jag inte känt mig lika trygg med att göra på en Foden eller en Cancelo. Och om man ska vara helt ärlig, så ser jag inte heller vilken gameweek jag i så fall skulle sätta binden på Salah före Haaland. Då går jag hellre faktiskt ner till De Bruyne om Haaland är lite så halvtvek. Så det är väl så jag har resonerat. Men med det sagt, så jag gillar ju Salah mycket och försvarade den ganska hårt tidigare. Jag tycker dessutom, om jag ska prata upp Salah, att Liverpools offensiv såg bättre ut när Salah kom in centralt. Och det är väl det vi förväntar oss nästan, att Darwin och Salah ska spela tillsammans centralt, i alla fall i vissa matcher. Men jag nöjer mig med att ha Darwin Nunez där. Så att ja, det är så tankarna går. Nu fick du även mitt anfall där.
Ja, och det anfallet kommer du inte vara ensam om. Det kommer att vara ett väldigt template på det för de som väljer att gå på 3 stycken, tror jag. Det är ju 3 väldigt bra spelare, och Darwin, lite som vi var inne på där med Liverpools situation, så kommer han ju förmodligen att få spela väldigt mycket. Salah, De Bruyne, alltså det är ju... Det är inte svårt att göra ett case för De Bruyne, som säger att ja, börja och bara släck ner hela bygget, bort med alla spelare. Ja, det är ganska logiskt att börja med att kolla på City, vilka 3 City-spelare vill jag ha. Jag har inte gjort så, men jag har full förståelse för att det finns väldigt många rationella argument för att det är som man borde göra. Och speciellt med de här dubblarna. Vi skulle säga att Liverpool har ju 2 matcher som inte är utplacerade än. Nu har vi inte fått några indikationer på att de ska komma här i början, men någon gång ska de ju komma. Återstår väl att se när. Och det är ju Wolves hemma och Chelsea borta. Så att någon gång ska de ju in i alla fall. Och det är väl just den där uppdubblingen. Hade inte Darwin Nunez varit ett alternativ så då hade det liksom blivit att gå helt utan Liverpool. Det hade kanske varit ännu mer gambling. Jag förstår hur du tänker med täckningen.
Ja, men lite så är det faktiskt jag tänker. Och liksom är det ju det jag har emot då, de som går Salah och Darwin. Att ja, du dubblar upp i Liverpool-offensiven trots att det har sett ut som det har gjort. Och alltså inte bara att du dubblar upp, det är oerhört mycket pengar i Liverpool-offensiven. Som gör såklart att man lägger mindre pengar på övrig offensiv. Och ja, det är väl det som är emot. Men som sagt, det är inget svårt case att bygga heller för att ha både Salah och Darwin Nunez. Men som sagt, jag tror att det är en större risk att Liverpool kommer liksom ha svårt att få in bollen i mål än City. Det är den känslan jag har i alla fall, att det liksom kan fortsätta hacka lite för Liverpool, och dessutom som sagt inga dubblar. Sen så tycker jag är inte på något sätt liksom bortlåst från att gå till Mohamed Salah på något sätt. Det krävs 0-2 från De Bruyne och gå till Salah. Det kan man lösa ganska enkelt. Om jag skulle vilja skifta eller vi får reda på att Liverpool har en dubbel, ja, men då blir det en helt annat läge, och då får man väl göra det nu. Nu agerar jag på den info vi har nu. Då vet vi inga Liverpool dubblar. Däremot vet vi åtminstone en dubbel för City och ja, men förväntat två om det blir förväntat resultat i kuppen dessutom. Så ja, det är så resonemanget har gått. Ja, ett tag så var jag helt utan Liverpool. Jag hade inte Darwin Nunez heller och gick på ett femmanna mitt fält. Så hade jag Mitrovic och Haaland på topp. Men det kände jag var, det här kan straffa mig oerhört hårt. Men jag skulle säga att det är också gångbart om man vill liksom lägga pengarna på att Liverpool fortsatt kommer ha en del problem. Du var inne på det finns skadeproblem i Liverpool. Å andra sidan så har ju Liverpool även fått tillbaka en del spelare. Thiago är tillbaka nu, vilket betyder mycket för Liverpools anfallsspel och liksom kreativitet. Jag skulle till viss del även säga just att Matip är tillbaka, att han bygger upp en del från bak, kan vara positivt för Liverpools anfallsspel. Så att, ja, nu har jag landat här, där får jag ändå in en Liverpool-offensiv. Jag tycker att Darwins siffror har varit bra, jag var på en ganska tidigt ändå här och... Ja, gillade han statistik då. Sen så är det ju det här att han behöver få sin statistik att även omvandlas till fantasypoäng och liksom faktiska mål och assist. Det är ju det. Vi fick ju inte se det i VM där Uruguay hade det oerhört tufft.
Precis. Den sista jag skulle vilja liksom bara landa lite vid bygget som jag tycker är intressant, som jag tror att vi är fler som har blickat mot, det är ju Kulusevski. Och där är ju lite frågan, ska man ta in honom nu direkt igen vid 17 eller kan man vänta där tills det börjar komma dubblar och grejer? Hur gick tankarna där kring kulan?
Ja, nej men jag gillar Kulusevski väldigt mycket som ett fantasyalternativ. Jag vill inte tro att det har någonting att göra med att han är svensk. Men kolla, jag tycker att Spurs schema ser ganska bra ut. Jag gillar Brentford borta, Villa hemma, Palace borta i 19. Det är de tre första. Där är det inga dubblar och sen så har han dubben i 20. Den är tuff. Det är hemma mot Arsenal, borta mot City. Men det är ändå en dubbel. Jag vill in i Spurs. Det är helt ointressant med Kane, som jag varit inne på tidigare, för mig i alla fall. Och ja, i övrigt, vart ska jag in i Spurs om jag inte ska gå på honom? Då vet jag inte. Det hade varit ett alternativ då att gå på någon annan 8,0 mittfältare och sen kunna ha ett planerat byte. Men jag var inne på det tidigare, jag tror att det kommer hända väldigt mycket saker som gör att man inte ska ha för mycket inplanerat. Och jag har inga problem att starta med honom i de här matcherna. Jag tycker inte han har ett liksom, tufft schema som skrämmer mig på något sätt. Skulle såklart kunna ha varit en Mason Mount istället. Som också har fint spelschema. Men det gjorde det ganska enkelt där tycker jag när det ryktas om den här lätta vadsträckningen och så där. Det ger mig lite frågetecken, och då tycker jag att det är lätt att falla tillbaka på Kulusevski. Eftersom jag går på Kevin De Bruyne så faller Foden bort. Han går inte in som liksom en 8,0 mittfältare som jag är intresserad av. Var skulle jag gå då? Saka, jag har Jorge Martinelli, inte super het på uppdubblingen i Arsenal. Offensiven direkt från start i alla fall. Har vi mer? Vi har en Madison, men han har också någon tuff match här i början. Jag tycker Kulusevski är bästa 8,0 mittfältaren att starta med. Och inte så mycket betänklighet kring det.
Intressant. Mm. Men det finns ju både likheter och ett par skillnader, tack och lov. Ska jag gå över och börja kika på mitt?
Ja, men det får du jättegärna göra.
Mm. Komiskt nog så har jag också 0,2 på banken när det här bygget är uttaget. Och jag har landat i, ska vi säga, den andra målvaktsuttagningen i form av vård och kepa. För jag tror att det kommer vara de två vanligaste. Dubbelt Leicester eller vård kepa. För egen del landade jag här vård kepa. Jag tycker att det finns mycket värde i den där Chelsea-defensiven som vi var inne och pratade. Så att de har nog suttit ganska så mycket i alla drafts som jag scrollar igenom bildarkivet i telefonen faktiskt. Jag vet inte om du har någon kommentar mer kring Kepa än det vi sa tidigare.
Nej, egentligen inte om Kepa. Jag skulle säga dock att det finns andra alternativ än Ward Kepa. Jag har också haft Kepa och Ward väldigt mycket. Men nu med de här ryktena kring Arsenal dubbel och Brighton dubbel. Om man vill lägga lite mer pengar, tycker jag att Ramsdale fortsatt är ett bra alternativ. Arsenal, som är kanske ett av ligans absolut bästa försvar, har visat sig vara i år. Skulle kunna vara en gubbe att gå för. Jag tycker också att som sagt, Sanchez i Brighton kan vara intressant. Vi pratar en potentiell triple game week, men åtminstone en dubbel. Och jag har ett bygge som sagt som är lite mer anpassat för de här dubblarna, där jag har Kepa och Sanchez faktiskt. Jag går helt utan Ward. Behöver inte vara helt tokigt, men jag tror att Kepa och Ward kommer vara det absolut vanligaste målvaktsuppställningen här till Game 17. Och jag tycker det är fullt rimligt. Jag tycker att det är en av de absolut bästa liksom uppställningar man kan ha. Och hade jag haft möjlighet i det lag som jag presenterade att kunna gå på Kepa före Iversen, då hade jag gjort det. Så att, nej, jag har inget att liksom klanka ner på det målvaktsvalet.
Går vi över till försvaret då, så är det 4 av 5 som är de samma. Sen är det en femte spelare som jag... Det är ju verkligen initiativt på att han kommer vara där. Han är där lite som ett... Ja, skohornad in på något vis. Men Cancelo och James Trippier givna även i mitt bygge. Ska väldigt mycket till, eller ska till tydliga uppgifter på att någon utav dem är... Ja, men att James har fått någon bakslag eller någonting. För annars så känns det som att höjden som finns i de tre just nu, när Liverpools ytterbackar är så rackiga som de har varit, då känns de i en egen klass. Patterson 4,0, precis som du var inne på där, tycker jag ger bra värde som längst ut på kvisten. Jag valt att ha en Kyle Walker istället, där du hade Ben White. Så två City-spelare i backlinjen. Och lite på grund av att jag fick inte in någon City-mittfältare. Det fanns helt enkelt inte plats för varken De Bruyne eller Foden eller Bernardo Silva eller Gundogan. Eller, det fanns många som hade aspirerat på en plats, men... Det var trångt där. Det var andra spelare som jag ville ha. Och då vill man ju heller inte gå liksom med två City-lirare. Du var inne på att du var ta ut de tre starkaste City-spelarna. Och det är fullt rimligt. Att gå med bara två, det känns väldigt fattigt. Nu är ju Walker lite av en chansning, ska sägas. Men för 4,8 så är det också en spelare som, om han bänkas, inte liksom bränner allt för hårt. Och det kan faktiskt vara så att han... I det här laget som jag tänkte ställa upp spontant inför Game 17, 3-4-3, då är han exempelvis bänkad.
Ja, det 4 av 5 är ju likadana. som mitt lag. Så jag gillar det ju, samtidigt som jag inte alls gillar ditt femte val. Av flera anledningar. Men om vi börjar, som sagt, Reece James, där kan vi skjuta in det. Att Chelsea spelade ju en träningsmatch för stängda dörrar, eller halvstängda dörrar. För det läckte ju ut ganska snabbt att James hade spelat 60 minuter. Vilket vi känner oss trygga att han kommer ha goda chanser att starta game 17. Även om han är gulflaggad i FPL. Inget som behöver sägas om Cancelo eller Trippier egentligen. Men Walker tycker jag det finns mycket att säga om. Och det största problemet här, du säger att amen, gå in med två, det känns inte alls korrekt. Samtidigt säger du att du då planerar att starta Walker på bänken. Då går du egentligen in med två City-spelare. Förvisso kan du sen välja att spela tre i någon match. Ja, men helt plötsligt då den matchen när du spelar honom, ja men då startar han inte. Och jag ser inte alls att hans plats på något sätt är given i den där City-defensiven. Han låser dig dessutom ute för att kliva in på en City-mittfältare. För jag gissar att du har Haaland på topp.
Ja, såklart.
Som sagt, vi ska inte gå händelserna i förväg. Men hade du sagt att du inte hade haft Haaland på topp, så hade jag nog varit tvungen att överväga och se om du ska fortsätta här i podden, Fredrik. Nej, men jag tycker att det är ett problem. Jag nästan hellre att gå med två City-gubbar då och sen ha möjlighet till dubben att kliva på en City-mittfältare. Och se liksom, då har vi kanske fått mer info att jag helt plötsligt är Foden Peps gubbe och startar varje vecka. Ja, men då ska han ju in. Nu tvingar det dig till ett dubbelbyte som kanske blir lite stökigt och innebär minuspoäng eller liksom annars väldigt kostsamma byten i alla fall. Så det tycker jag är lite jobbigt. Sen dessutom tycker jag det är negativt att inte ha någon täckning i ligans kanske bästa försvar, som jag varit inne på, i Arsenal. Och där du har en billig väg in i Ben White till exempel, som jag har valt. Och som sagt, det här handlar inte om att argumentera för att du ska gå med exakt samma bygge som mig. Men jag tycker att det är en, liksom, en tanke att ändå skicka vidare. Att, inte bara för dig utan till våra lyssnare. Att det kan vara ganska fint att sitta med en Arsenal-täckning i den här defensiven. Speciellt med möjlighet då till dubblar inom ganska snar framtid.
Jag skulle säga att tankarna finns ju på att kunna gå dit. Men jag är inte helt sådär såld på att de ska hålla i det här också. Arsenal har ju gjort sin bästa liksom, halva säsong på mannaminne, tänkte jag säga, sen Henrys dagar. Och det återstår ju att se. Hatten av ifall de lyckas hålla i det. Men jag tycker att de har överpresterat sett till vilka spelare de har. Jag tycker inte att det är ett lag man ser spelare för spelare som ska leda Premier League. Det står jag för. Och det återstår att se om Aaron Ramsdale kan fortsätta liksom leka i Gianluigi Buffon. Och Ben White lämna F-Boy Island-looken och liksom lira Premier League på riktigt. Det är mycket möjligt. Och då ska jag göra som jag gjorde med Kulusevski och göra en pudel. Men jag var inte helt övertygad. Jag tror att högerbacken ändå kommer att vara Walker som han håller sig hel i City. De andra som jag ser liksom ska gå över, det är att flytta över Cancelo eller skicka ut någon av mittbackarna. Det är klart att det kan hända, men jag tycker att det för 4,8 ändå känns lite spännande. Det som du är inne på, det är ju att man låser sig utifrån från City mittfälten. Det tycker jag kanske är det starkaste argumentet.
Den känns riktigt jobbig, hade jag tyckt.
Ja, och det är ju liksom priset man får betala i så fall för att få in Foden. För det är ju det handlar om egentligen, alternativ typ Bilva eller Gündogan. Men någonstans måste man gambla, och som det ser ut i dagsläget så är det här så som jag landar i, för att då kunna få in. Det här handlar ju om att få in de spelarna jag faktiskt vill ha på mittfältet. Och kliver vi över dit så är ju 3 av 5 samma som du hade i form av Martinelli, Rashford och Andreas Pereira. Nu är ju Pereira bänkspelare, men här riskerar ju folk att börja övertänka det. Du var inne på det, Pereira liksom, med dubben de har. Ska du spela, om du ska spela 5 superstarka mittfältare, då är liksom Pereira det givna femte valet. Och man behöver inte tänka så mycket mer på det, utan bara putta in honom och låta det vara där så. Rashford, svår att bortse från nu när Ronaldo försvann. Har ju sett fin ut, gjort mål här under uppehållet. Helt fantastiskt bra spelschema. Forest hemma, Wolves borta, Bournemouth hemma, tre kommande. Så att Rashford för 6,7, det är väldigt, väldigt billigt alltså. Man kollar på de andra mid-price-mittfältarna där, så är de nästan genast liksom, många av dem en mille dyrare, och kanske till och med en och en halv. Så att, det finns mycket värde i Rashford. Och jag, när jag satt och skulle försöka downgrada någon av mittfältarna, insåg jag snabbt att det är liksom ingen idé att downgrada Rashford, för att jag tjänar liksom inga pengar där. Om man jämför med till exempel Foden, som vi gick och hyvlar rätt bra på. Så att Rashford och Martinelli, samma sak där, uppbyggt värde, du var inne på det. Och tycker att han, nu spelade inte han så mycket i VM heller, så han borde inte vara sliten. Mohamed Salah har jag i bygget valt att gå där istället för De Bruyne. Den diskussionen har vi redan haft. Sen tycker jag en spelare som jag saknar i ditt bygge, men som man kan inte ha med alla, men som jag valde att prioritera för, det är Wilfried Zaha. Och det är... till att börja med ganska kortsiktigt. Det kan mycket väl vara så att han kommer sitta hela säsongen. Men full av hemma, Bournemouth borta 17-18. Det tycker jag är en super, två superintressanta matcher. Och talisman för klubben, straffskytt. Om Palace bara puttrar igång här, så tror jag att det finns bra chans för leverans för Zaha de två första matcherna. Sen kan det vara så att han ryker efter två matcher, oavsett hur det går för honom egentligen. Du var inne på att du hade Kulusevski. Dit har man blickat. Det finns ju andra spelare i samma kategori ungefär, men Zaha vill jag verkligen ha med i bygget, och det var lite andra spelare som fick flytta på sig. Så att fyrmannan mitt fältet som är då liksom uppställt till startelva, då är det Salah, Martinelli, Rashford, Zaha och sen en Pereira på bänken.
Och det är inga konstigheter. Jag tycker vi har varit igenom Salah, De Bruyne snacket och jag tycker det går liksom inte för någon att sitta och liksom basha ett Salah-val. Jag tycker att det är en kanonspelare och kan falla enormt väl ut. Att till exempel dubbla Salah, Darwin, eller att gå på Salah bara och att liksom träffa rätt där. Det är ju erkänt historiskt liksom i FPL att det är en av de bästa FPL-spelare som någonsin har funnits i spelet. Så att det tänker jag inte grotta ner mig i mer än vad vi redan har gjort. Rashford kan väl skjuta in det. Att du byggde upp honom rätt väl här. Man kan skjuta in det också. Jag tycker han visar en väldigt fin form även när han fick chansen i VM. Gjorde det väldigt bra när han fick komma in. Tycker han ser ut att vara fylld med självförtroende. Att Ronaldo är borta är bara positivt. Jag tror dessutom att vi kan få se en... kanske, det här har jag inte hört så många prata om, men som United-supporter så tror jag att vi kan få se Rashford utgår på en kant där han trivs väldigt, väldigt bra. Martial kommer spela forward med Martial och hans historik. Det är en spelare som förmodligen kan tas av tidigt och sen då att skjuter man förmodligen upp Rashford på topp. Och leder United, Rashford får spela centrala anfallare. Och motståndarlaget blir tvungna att kliva framåt och det öppnas upp kontringslägen. Ja, men det har vi sett, Rashford är oerhört snabb. Han har ett enormt självförtroende. Vi såg här i kuppen igår mot Burnley där han gör ett solomål där han bara går rakt mot. Det såg verkligen ut som gamla Rashford och bara drar sig förbi och jättefint avslut. Rashford gillar jag jättemycket. Och United har ju tre riktigt, riktigt fina matcher, 17, 18, 19. Sen kommer ju två tuffa matcher direkt efter varandra. Å andra sidan så är ju det Rashford-matcher. Alltså där de får ställa om. Så jag tycker inte heller att man har låst in sig på att kliva ifrån honom. Så att vissa byggen där man kör Rashford och Martial, men det kanske kommer kännas lite väl när man kommer in i det spelschemat. Men att sitta kvar med Rashford över när de ska möta Arsenal och sådär, men det ser jag inga jätteproblem med. Så att jag gillar verkligen Rashford-valet. Där vi egentligen kan stanna upp är ju så här, där du har valt att kliva in och jag håller mig borta. Du nämner att han är straffskytt. Jag vet inte om det alltid är en fördel. Jag har suttit med honom tidigare. Alltså det är ju en pärs när Pellas får straff och man sitter och kollar på matcherna och har så här. Men sen dessutom så är det väl den här flexibiliteten. Du säger att du har 0,2 på banken. Du vill ha en 8,0 mittfältare. Det har du ju inte i Zaha. Utan det kommer krävas flera byten. Vill du dessutom säga att du skulle vilja att din City-mittfältare att komma till en Phil Foden, ja, men då är det inte 8,0, då är det 8,2. Kan han ha stigit ytterligare? Ja, möjligt. Jag tycker det är flera sådana spelare som är där. Så flyktvägen från Saha, ja men det blir Mason Mount då, alltså att man får gå, eller en Trossard, alltså att man får gå neråt snarare än att kliva upp till en Kulusevski eller motsvarande. Så det är det någonting du liksom har jobbat lite kring eller?
Nej, men jag är medveten om att det kan komma att krävas ett dubbelbyte där till exempel för att kliva på till exempel Kulusevski om ett par gameweeks. Det är en kalkylerad risk. Ska vi säga det också att i det här bygget så är ju mitt anfall detsamma som ditt, Haaland, Darwin, Mitrovic. Och det som jag har varit närmast att ändra egentligen, det har ju varit att göra Darwin till Greenwood i Leeds och lösgöra nästan 5 miljoner, 4,8, och sen göra Andreas Pereira i så fall till Phil Foden. Och då hade Walker kanske blivit typ Kukureya eller White eller någon annan sådär som jag tyckte var intressant. Det är också en lösning som på många sätt kändes väldigt bra, men jag tror att Darwin Núñez kommer vara ganska högt ägd. Och det blir väldigt svårt att nå till Darwin Núñez också om man väljer att gå med Sam Greenwood, ska sägas. Men det är fortfarande ett rejält alternativ. Jag känner mig inte egentligen speciellt så här bekväm med tre anfallare, för jag tycker det är svårt med flyktvägar, för att det finns inte så många anfallare att fly till. Så det är liksom fortfarande en högst potentiell lösning för att kunna liksom dels vikta City-delen lite mer offensivt och kunna få in en City-fältare, för det är klart att det vill man ju ha egentligen. Men jag vet inte, Saha med de här fina matcherna känns som att jag har fastnat för, och då Det är ju som, för er som lyssnar på det här, vi presenterar ju våra tankar. Sitter du själv med en tanke om att jag vill ha Almiron i mitt bygge, som varken du eller jag har, Alex, och vi har inte ens nämnt honom. Och har du liksom stark magkänsla för det, då ska du såklart gå på det. Vi har inget facit om vad som är rätt och fel, utan vi går på, ja men, på det som vi känner utifrån dels vad vi har sett, statistik, eye-test. Men också ska ju till viss del magkänsla. Och sitter man med en magkänsla för någon annan, då ska man ju köra på det. Så att man kommer inte kunna ha alla spelare. Det gäller att hitta vad man tror på och någonstans kunna motivera det. Varför? Sen är det alltid lätt med facit i hand. Det vet vi i Messenger-tråden. Att tycker, jag tänkte, jag hade ju honom ett tag. och så kan vi alla säga i efterhand. Men det är extra tråkigt om man säger att man har magkänsla för en viss spelare, kliver ifrån och sen så levererar han.
Framförallt för om man kliver ifrån för att man ser massa andra på Twitter eller några tyckare i någon podd hålla på och prata ner någon spelare, prata upp någon annan. Så det håller jag helt med om. Men vidare gällande Wilfred Saha, jag vill liksom inte riktigt släppa honom här än. Jag tycker att du är alldeles för kortsiktig i ditt tänk. Jag förstår, du ser Fulham hemma, Bournemouth borta, men det är jättebra 17-18. Men har du sen redan nu en plan på att liksom, om man är 19 eller 20, gör han till någon annan spelare, eller tänker du, för kollar jag matcherna så ser det ju oerhört rött ut, alltså typ mellan game week 19 och game week 29. Nu är jag lite hård, men det är från 19 är Tottenham, Chelsea, Newcastle, United, Brighton, Brentford, Liverpool, Villa, City, Arsenal. Ja, men då är vi liksom framme i april sen. Samtidigt så är ju Wilfred Saha, och det är väl det som talar emot att attackera de här Fulham, Bournemouth. Han brukar ju ofta göra det väldigt bra när han inte har det lättast schemat. Men då kanske man inte ska mot Fulham och Bournemouth. Jag vet inte, men det är den erfarenhet jag har. Att man sitter och väntar sig, nu öppnar sig snart Crystal Palace schema upp. Då ska jag in på Wilfred Saha. Och då, när han möter de här tuffare motståndarna, det är då han gör poäng. Sen plockar man in honom och så går han liksom blankar och blankar och blankar. Eller är det så att du tänker, men jag går på Wilfred Saha och så får vi se. Jag kanske sitter med honom även genom det här tuffa schemat som ändå kommer.
Ja, både och. Absolut så att han kan bli kvar. Och jag tycker att den här rankingen, det röda, jag tycker att det är lite så här att man skrämselvarning. Alltså, visst att Tottenham och Chelsea tar för matchen. Newcastle hemma, det är någonting annat än Newcastle borta. United borta, ja, vi får se vad det är för United försvar som kommer tillbaka och ska spelas ihop. Brighton hemma, Brentford borta. Att de skulle vara liksom gråa i fixturen, ja kanske. Ja, jag kan se Saha, det är ju, du är inne på det lite, att han kan leverera lite i vilken match som helst. Och det kan mycket väl bli två blanks full and born. Men det är ju någonstans ändå så att det är ju lag som tenderar att dra ner folk i straffområdet. Det är lag som tenderar att släppa in mycket mål. När Crystal Palace gör mål så är Saha ofta inblandad. jag tycker att det finns värde här. Och det är väl det till viss del också, den här magkänslan. Och då ska han sitta där åtminstone till en början. Och du har en poäng i att det inte är superlätt att bara kliva till exempel Foden. Och det är ju någonting att överväga. Och det skulle ju såklart lösas genom att göra Darwin och Pereira till Foden och Greenwood. Men vi får se vad det landar i. Som det är just nu så är det här. Och de fyra mittfältarna, Martinelli, Salah, Rashford, Zaha, de känner jag mig väldigt säker på, som det känns just nu, att de kommer sitta i mittbygget i Game 17.
Så här, jag ger ett oerhört lågt odds på att Wilfried Zaha kommer vara ur ditt lag innan, liksom, innan mitten på januari. Om du väljer att starta med honom. Och då tycker jag att det är ett allt för kortsiktigt val. Och som sagt, jag tycker att du har ett problem vart du ska röra dig ifrån honom. Så det är väl liksom det som jag ser. Men med det sagt, han sitter i mitt bygge nu. Game Week 16. Jag har suttit med honom och det är en frustrerande spelare att äga ganska ofta. Så det är sådär hur långt tålamod man ska ha med honom. Men ja, gällande anfallet, jag har inga egentligen saker att skjuta in. Jag har ju samma anfall själv. Det som är väl att du har både Salah och Darwin. Och då lägger väldigt mycket utav dina resurser där. Och jag vet att du ändå är bra på att skilja liksom dina lagsympatier från FBL. Så jag tänker inte gå in på någon anklagan där. Men det här laget bygger ju mycket på, alltså om man kollar template-laget och vart du liksom ska ta poäng på dem före och dra ifrån dem bakom. Det kommer bygga oerhört mycket på att Liverpool och då specifikt Salah och Darwin gör det väldigt bra.
Så är det. Och det har ju banden inte sett superlovande ut under hösten, det ska gudarna veta. Men Salah har fått sin vila under VM, Darwin åkte ut ganska tidigt. Har ändå sett fin ut här sedan han kom tillbaka och gjorde väl lite poäng här nu, sneglar lite mot telefonen för att se att jag visst tyckte skymtade ett Darwin poäng mot City också, så att även om de ligger under och då en assist i Salah där. Jag tror att den kombinationen kommer att kunna vara ganska liksom förekommande om Liverpool får lite gas på anfallsspelet. Men det är ju, alltså väljer man nog själv oavsett hur bygget ser ut i fullo och kliva på den dubben, så ja, det är mycket pengar investerat i ett lag som inte har levererat under en hel höst. Det ska man ha med sig.
Ett lag, Liverpool, med som sagt en hel del skador och lite sämre bredd. Där ser vi en James Milner, åldrad, som kliver av skadad. Då. Ingen första spelare för Klopp, men såklart det påverkar också här nu med den liksom, dåliga bredden i och med skadorna. Yes, men jag tycker, som sagt, jag försöker liksom skjuta in på de svagheter jag ser eller där jag tänker annorlunda och vilka risker det är. Men jag tycker generellt sett att det är ett bra bygge och det är väl ganska template, och det skulle jag säga är positivt. För det är väl det jag vill skicka med till alla lyssnare också, att inte vara orolig för att man ser alldeles för många liknande spelare. Man hör våra lag, oj vad lika de är, man kollar på Twitter, man ser många som är lika. Dels så är det många då som inte har de lagen, och sen så är det ju template förhoppningsvis av en anledning. Så jag tycker inte att man ska liksom dra sig för att gå på ett lag som väl många andra verkar också gilla. Ja, om vi stannar upp lite då och kollar på spelare som varken du eller jag har gått på, men som jag ändå har sett i ganska många byggen. Vi nämnde det, både du och jag valde att gå på Patterson. Vi har ju en Bueno som finns 0,1 billigare i Wolves försvaret, 3,9 kostar han. Om det är ändå en spelare som ska sitta bänk ganska mycket, kan man spara in 0,1 där? Ja, det skulle man kunna göra. Vi såg han i kuppen, 90 minuter, tog en del hörnor. Wolves ny manager ska förmodligen liksom börja bygga bakifrån med en stark defensiv. Jag tycker inte att det är fel. Hur har Bueno varit inne i ditt bygge någonting?
Nej, egentligen inte. Det är ju ny bekantskap och kommer han att spela vecka ut och vecka in. Det, det, Det ser jag faktiskt inga som helst garantier för under en hel säsong. Som du säger, han ska ju mest sitta bänk. Men om jag någon gång ska behöva ta in honom så vill jag ju gärna att han spelar. Tror att Pettersson har större chans att lira. Jag vet inte vad vi ska kalla det. Magkänns. Det är svårt att gå på jättemycket statistik från spelare som Bojan som inte har spelat så mycket. Men det är ganska ovanligt att en spelare liksom kommer upp underifrån och spelar varje match andra halvan av säsongen. Jag vet inte om han är tränad för det. Och det finns ju konkurrens på den där positionen. Jag håller Pettersson för det, det är 0,1. Sitter man och har ett bygge där 0,1 är liksom det man är ifrån och var ifrån sitt liksom drömbygge, då absolut, då hade jag kunnat sett det. Men jag håller Pettersson snäppet för ändå.
Ja, men jag håller också honom snäppet före, ungefär 0,1 före. Jag tycker att det är oerhört tajt dem emellan. Det kanske blev 0,2 före nu när Everton eventuellt kan ha en dubbel här ganska snart. Men Bojan, och jag tycker att det är ett fullgott alternativ till Pettersson, skulle jag vilja säga. Kopplat till att han är lite billigare också och kan mest ändå ska sitta bänk. Jag tror att han kommer få speltid, men det är ju det här just tror. Jag känner mig tryggare med Petterssons speltid än vad jag gör med Bojan. Och det är det jag vill ha från en bänkspelare. Jag vill inte att när jag väl behöver honom, ja, men då helt plötsligt så är han petad ur elvan. Och man riskerar ju att låsa sig fast. Och där skulle jag verkligen vilja gå in på det här igen. De här som kollar på ett bygge, att ha både Pettersson och Bueno. För det är ganska många som jag har sett göra det. Det är svårt att fly därifrån. Säg att Bueno helt plötsligt tappar sin plats, Pettersson skadar sig igen eller någonting sånt händer. Då helt plötsligt sitter man där. Det hade inte jag känt mig bekväm med, att gå in med två sådana spelare i försvaret. Är det någonting du har fingrat mot att gå dit?
Nej, verkligen inte, utan jag kommer vilja ha någon där i lite lägre mid-price. Där jag satt med Walker och du med White, för där finns det mycket liksom göttigt att gå till och det finns många flyktvägar. Och det blir också väldigt sårbart annars, för att tre backar är det, och tre backar om en utav dem är Reece James, ja, då bör man verkligen ha liksom backup. Jag tycker att det känns... Det som är intressant, ingen av oss har ju faktiskt nämnt Trent eller Robertson. Där ska vi ju säga att Trent Alexander-Arnold inte ens är med i truppen. När Liverpool möter City. Jag vet inte sett så mycket rykte, men det måste ju vara någon form av skadekänning eller sjukdom eller någonting. Robertson från start spelar ju i alla fall. Men om Trent inte ens är med i truppen här nu, så känns det ju inte jätte liksom... Om det var någon som hade magkänsla för honom inför Boxing Day, så där är den var bortblåst nu.
Har du någon koll, fick Trent något extra ledigt efter VM med England, även om han inte spelar? Nej. Just att innan han kommer tillbaka och så.
Precis, det har jag inte sett någonting om faktiskt.
Nej. Det skulle kunna vara något sånt. Jag tänker Robertson som har varit hemma och tränat hela tiden, eftersom att han representerar Skottland. Att det kan vara därför. Och att Trent kanske är tillbaka i träning och så, men han i alla fall inte riktigt sådär att man kanske kommer tillbaka alldeles för nyligen och sådär.
Skulle det kunna vara, men då blir jag också lite lack. Känner att har man liksom... Nej, men han borde ha som jävla liksom, nu ska jag visa den där trötta jävla Southgate att jag ska lira feeling snarare än att jag drar på solsemester liksom. Det är väl vad det är. Jag tycker att han känns kall. Så han får väl överbevisa mig ganska mycket innan det blir aktuellt.
Robertson ska jag väl skjuta in. Jag tycker inte det är något fel alls i honom. Problemet är väl att liksom, jag har redan gått big at the back med Cancelo och James Trippier. Att liksom gå på någon feedbackslinje med Robertson, men det har aldrig varit aktuellt. Och tycker heller inte att det finns riktigt argument att peta någon av de här för Robertson. Det skulle vara Cancelo, alltså man går på Ederson för att liksom täcka City-defensiven om man inte gillar målvaktsalternativen som vi ändå har bollat upp här. Ja, det är inte för mig, men jag skulle kunna se att det skulle man kunna göra då. Annars så. Sen så tycker jag att vi pratade det att liksom inte gå på Pettersson Bojan, utan att hitta en mid-price eller liksom en så här lower mid-price försvarare. Jag pratar White, du pratar Walker som jag inte alls gillar. Det är ju också att ingen av oss har någon United försvarare och vi nämnde att de har riktigt bra spelschema. Hur har ditt resonemang gått kring det här? Jag har ju såklart väldigt stark syn på det här, och jag tror, var det inte förra avsnittet vi pratade om det, du och jag och Stefan, där ni lät betydligt mer sugna på en United-försvarare än vad jag var, och jag var väldigt mycket mer inne på Reece James.
Ja, nej, men Dalot har väl varit den man har spanat mot i United-försvaret. Men i och med att de, får vi kalla dem för ordinarie mittbackarna, ändå gick långt, gick till final i varsitt lag. Plus då att han dras med någon form av ljumskskada. Så känns det ju helt iskallt för min del att kliva in på United-försvaret. Och det är väl framförallt Dalot som var intressant.
Ah, jag tycker så är liksom, det är verkligen en så här, ja, men Patterson Boeno grej. Alltså, jag tycker att Luke Shaw är faktiskt riktigt intressant ur ett fantasyperspektiv.
Ja, det är inte för mig. Jag vet inte, jag känner inte att jag måste in i Uniteds defensiv. Utan då är det ju liksom mycket mer fokus Rashford. Och som läget är just nu så har jag ingen supersug på att bara lassa in allt för många spelare från United innan man ser vad de går för under våren här. Utan då är det de här komplementspelarna. Nu kostar ju både Dalot och Shaw 4,8. Så att det är ju liksom inga pengar att prata om. Så det är ju en, har man någon känsla apropå det, för någon av dem så är det väl en sak. Det är ganska billiga pants att ta. Och skulle det vara så framförallt så att United gör väldigt bra ifrån sig, så är det ju en lätt väg dit. Så att, vi brukar ju prata om ibland den här watchlisten, och där ska ju United-försvaret definitivt upp. För är det så att det sker spikar igen och laget ser bra ut, så finns det ju ganska enkla vägar in, om inte annat.
Nej, men Martinez och Varane är ju borta. Det kommer att vara till Game 17. Och det väger såklart in, tycker jag, i mitt val att inte gå på dem. Jag tycker dessutom att jag hellre går in i Arsenal-defensiven med en Ben White än på Shaw eller Dalot. Sen så är det så här, jag vet inte om man övervärderar just att Martinez och Varane blir borta. Folk får skratta nu, men Maguire och Lindelöf, det är inte jättedåliga försvarare. Jag kan se dem göra rätt bra, speciellt med det här fina spelschemat. Det skulle inte förvåna mig om det kommer en eller ett par nollor här i början ändå. Maguire dessutom gjorde ju ett väldigt bra VM, skulle jag säga, för England. Så nu får vi se att Maguire var inte med när de mötte Burnley igår. Då spelade Casemiro mittback tillsammans med Vigge. Men jag kan tänka mig att det rör sig om något liknande som Trent. Att det kanske blev någon, kom tillbaka lite senare och ja, man väljer därför att inte starta. Jag går hellre på Arsenal-försvar. Men jag tycker inte att det är helt fel att gå på en United-försvarare. Och då hade jag gått på Luke Shaw före en Dalot just nu. Med anledning av de här lite så här orosmolnen kring Dalot just i närtid kopplat till skada. Jag tycker att båda är lika säkra speltid i United. Och båda är fina, både liksom för bonuspoäng. Shaw tar en del fasta situationer och sådär och fyller på bra. Spelar dessutom på samma kant som Rashford. Och jag har varit inne på Rashford och gillar. Jag tycker att fina överlapp och sådär. Så att det behöver inte alls vara dumt om man har den känslan. Men jag har gått en annan väg i alla fall. Och det är väl liksom de spelarna jag skulle vilja lyfta som vi liksom inte har gått in på. Vi har ju pratat mycket om de här 8,0 mittfältarna och däromkring. Vi har inte pratat så mycket andra anfallare. Och det är ju
Finns
för
inte
att
så många att nämna.
ja, men jag tycker det. Jag vet att du inte håller med om det, men jag tycker att en Callum Wilson till exempel är väldigt starkt alternativ på anfallet. Martial ser en del bygge, men jag tycker att det räcker med Rashford där och det är väl anledningen. Jag vet inte, nu är inte Stefan med så vi drar inte hans bygge. Ligger ju hemma, däckad i covid, så tankar till honom och att han får friska till sig här till julen. Men Fredrik, tycker du att vi ska snabbt bara kolla in i mitt bygge som jag har pratat lite om, där jag har gått lite mer på Brighton och det ser lite annorlunda ut.
Ja, men shoot, kör på det.
Det är ju fortfarande mycket likheter, så jag kan ju bara egentligen dra igenom det. Jag har redan nämnt att jag har dubblat upp målvakterna i Kepa och Sanchez. Så jag lägger mer pengar på målvakten. Här har jag 0,9 i banken dessutom. Och det är uppställt för Game Week 17 som är 4-4-2. Trippier, James Cancelo är fortsatt där, ingen chock. Men jag har även en Louis Dunk som fjärde försvarare där, som är inne, som har sa 15 borta i Game Week 17. Och det är ju med tanke, han kommer mest sitta bänk, men jag vill ha han till dubben i så fall. Mittfältet är också väldigt likt. Jag har De Bruyne, Kulusevski, Martinelli, Rashford. Så det är identiskt med det som jag presenterar, med en Andreas Pereira på bänken. Och så anfallet så har jag Darwin Nunez och Haaland. Så det finns ingen Mitrovic. Vi har Greenwood på bänken. En liksom död spot. Och det här är ju en chansning såklart, och med ett sånt här bygge så hoppas man såklart på att Mitrovic ska dra på sig det där gula, antingen inför Game Week 19 eller att han inte har dragit på sig det innan. Men det skulle även kunna vara en sån sak att jag, när det väl kommer, byter in Mitrovic på något sätt, antingen via ett dubbelbyte och får upp Greenwood. Det kanske kommer vara svårt, men jag skulle även kunna downgrada Darwin Nunez då till en Mitrovic bara för dubben. Mm. Det alternativet finns. Det gör ju att jag är väldigt bra förberedd på om det skulle kunna bli en Brighton-dubbel där jag sitter med både Sanchez och Dunk då i defensivt, och kanske plockar in en Trossard istället för en Kulusevski på mitten och så. Mm. Det här bygget, jag tycker inte det är så tokigt alltså. Jag vet att jag har Louis Dunk inne i liksom startelvan. Och där så skulle ju han rotera med Ben White. Alltså fortsätta med en fyrbackslinje. Alternativt en Andreas Pereira på mittfältet. Men jag tror framförallt att det främst kommer vara en fyrbackslinje. Och Andreas Pereira kanske är 19 då när dubben är. Hur känner du för det här kontra det andra laget jag presenterar? Tycker du att man är ute och cyklar? Det är mindre template ändå skulle jag säga.
Ja, men det är mindre template. Sen får man väl någonstans säga att det här är ju väldigt liksom, tycker jag, beroende av att vi får någonstans bekräftat att Brighton får den här dubben.
Men det kommer vi inte få innan Game Week 17.
Nej, det är lite det som är problemet. Ja. Men då ska man ju ha där igen, stark liksom, tro på att det verkligen blir så. Och jag tycker inriktningen är intressant. Sen kanske man inte behöver gå liksom full out. Men att ha till exempel bara att smyga in en Sanchez till exempel skulle kunna vara lite så småintressant. Kan bara sitta och bubbla där på bänken. Dunk, nu hade du White också, så har du bygget. Då hade jag kanske till och med spelat White före Dunk. Och han hade också kunnat sitta och smyga på bänken. Men ja.
Ska ju säga det att Brighton har ju ett oerhört bra schema. Oavsett om de här dubben eller trippen kommer in. Det är så 15 är 17, det är Everton 19. Sen ska man säga det är Arsenal i 18 och det är Liverpool i 20. Men bortser du från 18 och 20, då du inte kommer spela i den här Brighton-spelare, så är, alltså sen ser ju schemat riktigt, riktigt fint ut. Alltså långt in på våren. Så det är spelare som man ändå kan sitta med tills man drar sitt andra wildcard.
Ja, kanske. Det är mycket borta matcher av de som är lätta. Och då är frågan, slinker in någon balja där, och då blir det lätt blanks.
Då menar du kanske så 15 Everton då? För sen därefter så är det Bournemouth, Fulham, West Ham. Alltså som kommer efter varandra som hemmamatcher.
Ja, jag tänker så 15 Everton, Leicester, Palace, Newcastle kommande 9. Men fördelen med Brighton är att det är ju, det är billiga spelare, det är billiga pants att ta. Du behöver inte investera några stora pengar i dem. Mm. Utan den stora investeringen är väl att de tar upp en plats snarare.
Ja.
Sådär. Det som gör att de är när de är billiga, det är ju att du kan investera pengarna på annat håll. Det är ju det som gör det lite småintressant. Ja, det är ju en tanke liksom. Jag tror inte att den är för mig som det ser ut just nu. När vi inte har bekräftat liksom. Macrellen i all ära, men jag tror när jag ser det, eller åtminstone får lite mer indikation på att det blir i nära tid. Sen är det frågan hur långt i förväg man ska planera. Vi har ändå Game Week 17 och 18 och 19. Jag tror ju att man ska liksom, eller för min egen del ska jag försöka sätta upp laget för Game Week 21 redan nu. För risken är att det hinner gå ganska många Game Week, så att man liksom, ja men 21 då gäller det. På samma sätt som man ska vara för kortsiktig heller, så känns det som att det gäller liksom att inte missa här och nu och tänka för mycket långt fram. Får ändå ett par byten på vägen, och väljer man att ha en ganska bred trupp, alltså det är inte en massa döda spelare på bänken, då har man ju också möjlighet att faktiskt käka en avstängning eller käka en skada och inte måste ta ut den spelaren direkt, utan liksom kan lugna sig lite, göra kanske ett byte som man hade någon liten tanke på att göra, och bara övervintra en skadad spelare tills det fylls på med nya byten till kommande Game Week. Men det är en intressant tanke att bubbla upp, för jag tror inte att Brighton-spelarna kommer ha speciellt högt TSB.
Nej. Jag tycker ju till och med, det ska jag skjuta in nu, jag hade hellre startat med Trossard än Wilfred Zaha i Game Week 17. Lite billigare är han än Zaha. Han är 7,1 tror jag Trossard ligger på nu. Jag tycker han är oerhört intressant och en riktig De Zerbi-spelare. Nu startar jag ju inte med Trossard ens i det här bygget när jag ändå har förberett för Brighton. Men jag tror att är det så att det blir en trippel, då kommer alla gå till Trossard. Är det en dubbel, tror jag att väldigt många kommer gå till Trossard och kunna sätta en binde där. Också kopplat till vilka matcher det var jag nämnde som i så fall kan bli där i 21. Så att ja, vi får se.
Det är väl Mitrovic där då, som får stryka på foten i ett sånt bygge. Och det är liksom, där skulle det ju kunna puttra på utan att det där gula kommer. Vi tänker oss att det är Mitrovic, det borde komma när som helst. Men det är ju också så vanskligt. Ja. När kommer det? Vi vet ingenting. Liksom. Men det är ändå såklart att det finns ju potentiellt liksom, en utdelning att komma.
Jag tycker inte man ska vara livrädd heller för att gå utan en spelare som Mitrovic. Han kan såklart explodera vilken match som helst, men alltså jag tycker inte det finns några liksom givna garantier. Han har gjort det bra hittills och kan absolut fortsätta göra det här på straffar, men jag skräms inte jättemycket av det, och det är ju en sån där, han kommer ha en hög TSB. Det man kan skjuta in är väl att folk kan ha vält, eller kan ha en del uppbyggt värde i honom. Det har inte jag. Jag hade honom länge men bytte ut honom här i slutet. Så att det gör ju att för mig är det liksom så här, sak samma. Jag förlorar inga pengar på att inte gå med en Game Week 17.
Och det är ju någonting som var och en får gå till sitt eget bygge och tänka efter. Okej, hur länge har jag suttit med den här spelaren, apropå sådana som Mitrovic, Martinelli. Vi nämnde ju aldrig Ödegård, Saka där, som ju såklart är i alternativ om man har feeling för någon av de andra. Men då är ju ett eventuellt uppbyggt värde en parameter, ska man ju säga.
Verkligen. Men jag tycker vi lämnar byggena där. Är man mer intresserad av exakt vilka byggen vi kommer sluta i, ja, men då ser man till att bli Patreon och dessutom med då i utlottningen utav av en poddresa som vi gör här efter årsskiftet, i och med att vi nu strax har spelat in 200 avsnitt som vi nämnde här i början. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Glenn Sportsbar och Netshirt, där man köper vår svenska FPL-podden merch. Men om vi även kollar mot Game Week 17, helt plötsligt ska man sätta ut en kaptensbindel, Fredrik. Och jag vet inte, det kanske inte är så klurigt just för den här game weekend. Vi har ingen dubbel, och då gör man väl det vanliga och sätter den på Haaland. Det är deadline på Boxing Day måndag 26 december 12.00. 13.30 så sparkar Brentford och Spurs igång. Och vi ska väl skjuta in det att man sitter inte 11.59 och gör sina byten, utan sätter i ordning era lag med lite bättre framförhållning, just in case. Och Som sagt, jag bollar upp Haaland direkt. Jag tror att det är här flest bindlar kommer sitta. Min kommer med största säkerhet sitta där. City drar iväg till Ellen Road och ska möta Leeds. Det är väl farsans gamla lag. Och det är dessutom sista matchen på Game Week 17 på onsdagen. Ska man sitta där och njuta av binden kvar?
Ja, alltså allt talar ju för att binden ska på Haaland. Och jag kan inte riktigt se egentligen vad man skulle bindla annars.
Men det är Sala.
Ja, Villa borta känns ju som en...
Ja, du har en ruggigt bakfull Martinez i mål som inte kommer vara tillbaka. Du har en Robin Olsen som dras med en mindre skada. Tredje keepen dras också med någon liten skada, läste jag idag. Och det innebär alltså att de ska stå där med någon 16-åring i kassen kanske.
Kanske det som behövs för att Liverpool ska komma igång.
Nej, men jag tycker man kan liksom skjuta in den. Jag hade aldrig gjort det. Och jag kommer förmodligen ha Darwin Núñez i mitt bygge. Kommer inte sätta vinden. Det är fel läge att gå emot Haaland, tycker jag. Men de som vill liksom starta Game 17 och starta omstarten med att jag ska inte sätta den på Haaland i varje omgång, jag går någon annanstans, då tycker jag att Liverpool är den väg man kanske ska vandra.
Spännande. Ja, alltså, jag har lite svårt att relatera till tanken utifrån att jag tycker att den näst bästa kaptenen typ är De Bruyne. Men ja, Sala, ja, om vi nu leker med tanken att man inte ska liksom, man är en person som av liksom, princip inte sätter den på Haaland. Fan, det kan jag kunna bindla Rashford hemma mot Nottingham Forest i så fall. 21-0-0 hemma, Forest borta vet vi ju kan vara riktigt rackiga. Visserligen så kommer de ju ligga ganska djupt och det är kanske det som talar emot, men nej, jag vet inte, det känns som riktiga halmstrån att greppa när City har det. Och som du säger, det är också lite psykologiskt, man ska ju kanske inte tänka så, men sista matchen, jämför det med till exempel Spurs som har Brentford borta tidiga matchen på Boxing Day. Det är ju inte samma feeling som när strålkastarna
står på Kane-binden.
Nej, den hade jag kanske inte valt att rekommendera. Vi får ju en fin Boxing Day ändå, ska sägas, med fotboll, men från 2:30, ja, Arsenal och West Ham sen på kvällen när vi klarar mot 10-11 någon gång. Så att bara att liksom lansera hemma att Boxing Day är vigd för fotboll.
Åh, får se hur mycket familjetid. Alltså jag tror jag svårt kommer komma loss allt för mycket. Jag är glad att United spelar sena matchen där sen på tisdagen. Då sover barnen och sånt. Den kommer jag definitivt kunna se liksom när den inträffar och inte i efterhand. Och Arsenal West Ham lär jag se också. Så får vi se. Jag ska försöka trycka in så mycket fotboll som möjligt. Men det gäller att sälja in där hemma också. Bra. Det är väl lika bra att gå vidare till lyssnarfrågorna. Det har ju kommit en hel del.
Ja, men vi kör.
Vi börjar med Jon Dahlström. Här är en perfekt fråga för dig, Fredrik. Han undrar vilken cityback man ska gå in på. Det känns som att man kan gå lite billigare alternativ i city. Då har vi ju en Kyle Walker där.
Jag tycker att man ska gå på Joao Cancelo till att börja med. Det är den bästa backen, det är därför han kostar mest. Sen har jag lite feeling för Kyle Walker och tanken att kunna dubbla upp till en eventuell City-dubbel. Du har det inte, jag har det. Det säger ju det mesta. Sitter man själv och känner att ja, men jag tror att man kan gå och vinna. Det är ju lite lurigt skulle jag säga på mittbacksfronten. Där har det ju tidigare kunnat funnits liksom, ja, men Ruben Dias, han vilas inte. Men det har vi ju sett att han har gjort ganska, ja, men ganska mycket mer än vad man kanske trodde inför säsongen under hösten. Så att mittbackarna känner jag mig livrädd för att pointa ut vilka två som kommer att spela mycket. Då tror jag liksom att det finns lika stor chans att Kyle Walker får spela. Som att någon av dem där inne i mitten ska liksom spela match ut, match in. För så har det ju inte sett ut första halvan av säsongen.
Jag tycker inte alls man går på Kyle Walker. Det har jag argumenterat för. Det ska vi inte sitta och fortsätta med. Men Akanji har ju fått oerhört mycket speltid i City. Och det tror jag han kommer fortsätta få. Så att ska man gå någonstans så går man på Akanji. Men jag tycker inte man låser sig utifrån en City-mittfältare. För Haaland har man, Cancelo tycker jag att man ska ha. Är det så att man väljer att gå på en annan City-försvarare, då hade jag inte gått på Cancelo. Då hade jag gått på Akanji och Haaland och hållit en liksom mittfältsplats upp öppen för City snarare. Och det hade jag varit närmare att göra än att gå Cancelo och Akanji eller Cancelo och Walker. Det är min känsla. Och som sagt, går man in och kollar liksom Akanjis speltid, den är helt galen. Och jag tror att Akanji är en sån spelare som också kan kliva ut på kanten och liksom stjäla speltid från en Kyle Walker till exempel. Och kanske inte framförallt på det sättet, utan då kanske Akanji kliver ut på vänsterbacken och Cancelo kliver över på höger. Men bra, Niklas Bengtsson, han undrar hur vårat sug för Almiron ser ut. Är hypen förbi eller tror ni på fortsatt leverans? Och varken du eller jag hade ju Almiron när vi gick igenom. Vi nämnde han lite kort, eller du gjorde det. Tror jag att om ni har känsla så gå på den. Jag har faktiskt inte haft Almiron in i en enda draft. Och det kanske är korkat av mig. Jag håller Newcastle väldigt högt. Jag tycker deras schema är rätt okej. Men dels är jag väl osäker. Jag tror att verkligheten kommer komma ikapp Almiron. Och sen så utöver det så han är svår att fly ifrån. Är det så, det finns så mycket mittfältare jag vill ha, och då vill jag ha lite mer pengar i dem. Det är lättare för mig att gå från Rashford till Almiron än tvärtom. Eller någon annan, Martinelli till Almiron eller vad det nu må vara. Så jag gillar mer att ha den möjligheten. Men det kanske är så att jag liksom tappar hur mycket poäng som helst på det, att Almiron bara fortsätter att gå som tåget. Och då får det väl vara så. Men det är min magkänsla. Och som sagt, den magkänslan är kanske inte framförallt att Almiron helt kommer sluta göra poäng, utan den är mer att om han gör det, vilket jag inte ser som omöjligt, vart går jag då och inte ser någon väg. Så det är det jag är mer orolig för. Det är om jag skulle ha så mycket pengar att jag skulle liksom kunna göra Andreas Pereira till Almiron. Men det vet jag inte ens om jag lockas av heller. För jag tycker Almiron, då ska han sitta bänk ganska ofta. Och nej, det tycker jag inte heller är riktigt korrekt. Hur har dina resonemang gått?
Nej, men det är ju lite just det du var inne på i slutet här. Att det är för mycket pengar att sätta bänken och då ska han spela varje match. Det är kön är fan lång in på mitt mittfält, alltså. Han kan få ställa sig i kön, men det kommer dröja ett tag innan han kommer in i så fall. Så att han gör sig nog icke besväret som det ser ut. Sen om det är så att han bara fortsätter att flyga på det här helt sjuka sättet och helt osannolika sättet, ja, då får man väl börja överväga det. Och som sagt, du var inne på det, det är inte svårt att gå dit. Så att nej, det är väldigt trångt på mittfältet, och för min del så känns han inte så där hyperaktuell faktiskt. Han har gjort det bra, han har tagit jättemycket poäng, så det är ju svårt att argumentera bort. Men det är ju en spelare som innan den här säsongen typ aldrig hade gjort poäng överhuvudtaget tidigare. Det ska man ha med sig. Så att, då får man ju gå till sig själv. Tror jag att han kommer att flyga även under vårsäsongen. Ja,
det är väl det man ser i många som kanske har gått freemium och sådär. Att man då har ett mittfält med Rashford, Almiron, Martinelli. Och sen så har man Salah och De Bruyne. Och som sagt, ja, det är ett sätt. Jag ser ju problemen i det, att om man vill gå ifrån någon av de här så har man inte så många vägar att gå, utan då måste man ta bort en av sina tre premium för att få pengar för att göra någon upp dem till 8,0. Det kan man såklart göra, men kommer man vilja det? Om du nu, just nu är så supersugen att gå på tre premium, varför skulle du liksom vilja släppa någon av dem då? Jag tycker att det är svårt. Jag tycker att det blir ganska oflexibelt. Jag gillar att ha lite prispunkter att jobba med. Det var det jag också tyckte var jobbigt med din Saha, att det var lite svårt att kliva upp utan att göra dubbelbyten och sådär. Och där svarar vi väl också på Mattias Torbjörnssons fråga, Almiron eller Rashford. Jag säger Rashford alla dagar i veckan. Både för jag ser liksom en större potential här på kort sikt, men sen också att det är så mycket enklare för mig att göra Rashford till Almiron än tvärtom. Vi svarar även på Alexander Jakobos fråga, Pereira eller Almiron. Då tänker jag att man tänker spelaren som en femte mittfältare. Och då är svaret Pereira för mig alla dagar i veckan. Är det så att det är ett femmannamittfält att kolla på däremot, ja, men då tycker jag absolut att det finns ett case att Almiron är din femte mittfältare om du har tänkt att spela den här femte mittfältan vecka efter vecka.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alexander undrar också Reece James eller Robertson, och det har vi varit inne på när vi kollar på våra byggen, att men jag är beredd att chansa med Reece James trots att han varit borta en längre tid på grund av skada och sådär. Jag tycker att uppsidan är väldigt stor. Det skiljer också ganska mycket pengar mellan.
Jag tänkte säga det, det är ju inte en helt snäll jämförelse därför att Robertson har ju faktiskt kostar ju väldigt mycket mer. Så att det är
Nej men som sagt, jag håller Reece James som en spelare som dels är lättare att få in i bygget, men också en spelare som jag har med hellre satsar mina pengar på. Marcus Becker undrar om det är någon som har kommit tillbaka under uppehållet som tidigare har varit långtidsskadad. Och där har vi väl Reece James, alltså långtidsskadad. Reece James har varit borta, Chilwell har varit borta. Det är sådana som är i alla fall är nära tillbaka. Är det några andra vi pratat, Liverpool hade fått tillbaka Thiago och lite så här.
Ja, precis.
Martial.
Martial är tillbaka. Vi tror att Kepa är tillbaka. Som ju
det enda man kan skicka med där till till Marcus, det är väl att vara lite så där försiktig med sådana som har varit borta länge. Det är ett tajt spelschema och det kan innebära att de kommer matchas in lite mer långsamt. Och även att man kan få bakslag när han kommer. Med det sagt så har vi ändå valt att både du och jag går på en Reece James. Vi tyckte Kepa var intressant. Kepa kanske inte på samma sätt som målvakt. Just att den här liksom, risken för rotation är lika stor. Men jag tycker att det måste man väga in. Det tycker jag man ska väga in även när man kollar på Reece James. Ska jag gå på det eller liksom ska jag inte gå på det? Jag är beredd på att Reece James mycket väl kan få liksom sitta bänk i Game Week 18 kanske. Och så får jag plocka in en bänkspelare. Eller att han får sitta bänk och byts in och får 10 minuter. Eller att han spelar och byts ut i 55. Man kommer svära lite, men det får man ta. Och så hoppas jag att Reece James kommer leverera sina liksom double digits i någon annan Game Week istället, som vi vet att han har potential till.
Ja men verkligen så. Ska vi lämna det och spela det tillbaka? Jag såg att det snackades lite om en Alexander Isak. Jag vet inte om han är fullt tillbaka än, men där är det verkligen så att de kommer förmodligen att matcha in honom väldigt, väldigt mjukt. Och där är det väl medskicket att inte låta Sverige hjärta ta över, utan om han ska bli aktuell igen, då ska man se att han är tillbaka och verkligen spelar matchen.
De har ingen stress heller, för att allting lirar så bra med det de har nu. Det är snarare ett problem, hur ska de få in Isak? Och det är någonting som kanske talar emot Almiron, att okej, skulle Almiron ha lite sämre matcher och alla komma tillbaka, Saint-Maximin, Wilson, de ska få in Isak, ja, vart ska han spela? Så att, men det jag håller med dig, det gör ju att Isak är liksom en bit bort förmodligen. Han har väl fått något bakslag också, tror jag. Johan Sjögren också undrar lite kring status på spelare. Dalot, Wilson och Kepa undrar han. Och mina gissningar är väl så här. Alltså Wilson har inte jag hört något att han ska vara borta. Kepa tror jag kommer starta Game 17. Men det är möjligt att han inte gör. Men väljer man att gå Kepa Ward som du presenterar till exempel. Ja, men då har du ändå en liksom backup keeper. Så jag tycker inte det är ett jättestort problem. Jag räknar med att Kepa kommer ta den där första platsen tids nog. Och då får man väl in honom då. Och då får man liksom, ja, det är inte hela världen. Det är Kepa ett jättebra alternativ av den anledningen. Dalot kommer vara given på högerbacksplatsen. Jag tror att det är en ganska liten grej. Och han kan skulle kunna starta Game Week 17, men det är väl favorit på att han kanske inte gör det. Speciellt med tanke på att faktiskt Wan-Bissaka gjorde det riktigt bra. Han gör ju en riktigt fin assist till Eriksens 1-0. Men han har varit väldigt långt från laget i övrigt. Så att, men Dalot ska in där. Jag tror inte att det är något allvarligt, men... det är tillräckligt mycket tveksamheter, så att hade jag velat starta Game Week 17 med United-försvar, hade jag gått på Luke Shaw. Det här pratade vi mycket om för många, många veckor sedan. Men André Landin undrar bench boost tips. Vi har ju pratat om det, att här är ju faktiskt möjligheten, precis som inför Game Week 1, att göra... använda ett wildcard och ett chip som bench boost i samma gameweek. Det får man inte göra annars. Är det någonting du har kollat mot, och har du några tips gällande och bench boost?
Jag har inte kollat mot det själv. Tips, ja. Jag skulle säga att tipset är att ha is i magen här faktiskt. Det kommer att komma en hel del doubles. Vi har redan nu samlat på oss lite matcher som inte är utplacerade. Det har kommit en del dubblar. Det kommer att komma fler dubblar när kupper ska spelas. Det blir något omspel och det går vidare lag i både FA-liga kupp. Så att det kommer att finnas möjligheter framåt. Sen därmed sagt att det liksom är helt galet att göra så som du säger. Att behandla det som en game week bench boost och verkligen ladda upp. Då gäller det väl att tänka att man inte sitter fast med för mycket stålar på bänken framöver sen. För det är klart att det går att bygga ett kanonbygge liksom inför Game 17, men du vill ju heller inte sitta med tre riktigt bra och ganska då förmodligen då dyra spelare på bänken, för då blir din startelva för tunn.
Men mitt bench boost tips är att inte dra det. Och ska jag sen gå in på tips i övrigt, så är det ju, ja, men jag tycker inte att man startar med Ward Iversen som målvaktspar, eftersom du bara är en målvakt då, så att du behöver ha pengar till att ha två spelande målvakter. Ward Kepa till exempel skulle det kunna vara. Och sen så är det väl liksom att inte tänka för kortsiktigt ändå, även om du vill ha en bra bench boost. Så är det mer, skulle jag säga, att få bench boost ur världen. Så att du inte behöver tänka på det sen. Och så får du liksom väga det någonstans mot varandra. Man måste vara lite kortsiktig när man ändå ska dra det. Men inte för. Så jag tycker att det är svårt. Och jag tycker inte att det riktigt går att jämföra med förra säsongen när jag drog det i Game Week 1. Jag tyckte att det var ett mycket bättre läge då. Nu har vi såna här spelare som är osäkra, som kommer tillbaka. Som inte riktigt vet hur... Kommer Reece James starta? Det kan vi inte vara helt hundra på. De här spelarna som har varit iväg på VM. Liksom, ja, nej, jag tycker att det finns lite för mycket oklarheter. Och så här kring jul kan det vara så att vi får ganska dålig inför information från managers också. Så att presskonferenserna kanske inte ger riktigt de svar som man ändå hade önskat. Jag hade avvaktat. Hampus Anestam undrar vilken formation vi anser vara den bästa och vem vår gubbe 14 och 15 är, och hur mycket av budgeten man ska lägga på dem då, som mest ska sitta bänk. Och formation har vi väl båda gått på en 3-4-3, men jag skulle säga att 3-4-3 eller 3-5-2, det är oerhört tajt mellan dem.
Verkligen så. Och det är mer liksom magkänsla på vill du gå på. Och då skulle jag säga att det framförallt kanske är Darwin eller inte Darwin och mittfältet. Vill du liksom, är det verkligen fem spelare som du inte kan slå på mittfältet, då har det någonstans gett sig själv.
Jag kan även skjuta in att jag tycker inte att Mitro är solklar. det kanske blev klart när jag valde att dumpa honom där i ett. Men jag skulle säga det, går man på en 3-5-2, då vill man trycka in mycket, mycket pengar på mittfältet. Och då tycker jag nästan att det är en självklarhet att tredje anfallaren är en icke-spelande. Alltså i Greenwood 4,2 till exempel, som är väldigt billig i Leeds. Jag ser inte att man liksom har... en Solanke eller liksom någonting där du ändå får en spelande anfallare som du har på bänken, då är det mycket lättare att ha den i Andreas Pereira till exempel, som vi har varit inne på, som är en perfekt gubbe. Och där kommer vi in på det då, vem gubbe 14 och 15 är. Andreas Pereira är perfekt i en 3-4-3. Och sen så har du också en riktigt billig back, om det är Bueno eller Patterson, ja men magkänsla, men alltså någonstans där. Jag tycker inte att man ska behöva lägga mer pengar än så på liksom 14 eller 15 gubben. Den liksom 13 gubben, om vi nu säger att reservmålvakten är 12, där kanske man kan ha liksom en mid price back. Men nej, annars skulle inte jag vilja lägga mer. Jag vill in med pengarna i 11.
Samma.
Josef Tornell är inne på det. Kan Ederson vara det bästa alternativet i City-försvaret och i så fall gå exempelvis på James före en Cancelo?
Ja, alltså Ederson, det är, målvaktsprissättningen är ju spännande inför säsongen, att de har ändå liksom tajtat ner det lite grann, så att de har dragit ner premium keepers till 5-5. Ederson är väl till och med nere på 5-4. Så att ska väl inte skjutas ner helt, men för min del så är ju Cancelo given i bygget. Och då blir det dubbel där istället. Ja. Det känns så mycket pengar på målvakterna. Men jag ska inte skjuta ner det helt. Jag kommer nog inte att göra så, men ja, fan. Jag vet inte vad du säger om det.
Nej, jag vet inte. Jag är nog inne på ditt spår. Jag kommer inte göra det. Säger inte att det är fel heller, för att jag tycker att Cancelo faktiskt är för högt prisad. Han har verkligen underlevererat här under hösten. Sen vet vi vad han kan, och det kan mycket väl vara så att han kommer igång, och det är väl det man lite satsar på. Om inte annat så är det, om man bara tycker att jag har Cancelo nu för att han är den mest säkra City-försvararen får komma in och få nollorna, ja men då är han för dyr. Då är det kanske bättre att gå på Ederson i kassan och spara in lite pengar. Men är det så att man tror att Cancelo, han är given startspelare i den där backlinjen, och dessutom så vet vi vad han har för potential i sig och vilken bonusspelare han är, ja men då är han svårt att liksom ersätta med Ederson. Nackdelen med en målvakt som Ederson, är därför vi tycker de har kommit mer rätt med prisbilden, det är att han får ju nästan aldrig några räddningspoäng. Och heller aldrig några bonus. Det kan man liksom få, att går man på Iversen och Ward, ja men Leicesters målvakter kommer få skott på sig. Kepa också, jag sa det, han snittade 4 räddningar på de matcher han gjorde. Ja men det är en räddningspoäng per match. Man kan tycka en poäng, ja fast en poäng på målvakterna. Är det så att nollan ryker helt plötsligt, istället för att få 2 poäng så får man 3, och kommer nollan och du dessutom har fått skotten emot dig, ja men då kanske inte bonusen är så långt bort. Så att det är det som du aldrig kan få med Ederson. Sen får du den här liksom tryggheten att nollorna trillar på i lite mer stridström än med de här andra gubbarna. Men då är det man är ute efter. Ja, jag tror jag hade vänt mig mot Ramsdale istället ändå. Då faktiskt. Patrik Fagrell, han tänkte köra på Haaland och Mitrovic framåt. Det är han nog inte helt ensam om, men han undrar vem man tar in som tredje anfallare, och han verkar inte kolla på att ha råd med en Darwin Nunez. Så då kollar han mot Martial eller Tony. Vad säger vi där? Tony var ju ute här i någon stor spelskandal. Det har varit utredning under en längre tid, men nu är väl åtalad där, tror jag.
Ja, det känns väldigt svalt. Och Martial var ju du lite inne på det, då känns Rashford hetare. De här nu kostar typ exakt samma, så känns Rashford, får ju lite mer poäng i och med att han är listad som mittfältare också. Nej, jag tycker att om man inte kliver upp på, har man valt med Haaland och Mitrovic och inte kliver upp på Darwin Nunez, då tycker jag att Sam Greenwood i Leeds för 4,2 är ett ganska givet val. För då löser man också en hel del stålar som du kan chippa in i mittfältet, och då kan du bygga ett väldigt starkt mittfält.
Yes, Anders Lussi, han undrar vad vi har för tankar kring United nu när Ronaldo försvunnit. Vilka ska man gå på? Det är ett bra spelschema. Och vi har ju pratat United en del. Jag tycker Rashford är liksom outstanding som United pick. I övrigt så har vi pratat United-försvarare som jag inte helt skjuter ner, men jag ser vissa svagheter i. Martial ser en uppsida i för de som verkligen vill attackera och dubbla upp med Rashford och Martial. Men då är det förmodligen ett byte som ska göras, för jag tror inte du kommer att sitta dubbelt efter de här tre. Sen är det faktiskt Bruno Fernandes som har letat sig in i en del byggen. Han har vi inte pratat någonting om, Fredrik. För mig är han fortfarande för dyr och jag har för svårt att få ihop det. Jag har sett vissa som har pengar över och då väljer att gå Bruno före en Rashford. Men jag tror att folk gör det bara på grund av pris. Jag tror man liksom lite luras. Jag tycker hade de kostat lika hade jag valt Rashford med den formen han var i. Jag ska säga att Bruno gjorde ett bra VM och har väl också en bra form, och vi förväntar oss att han är på straffar. Men jag tycker inte det väger upp. Jag tycker att Rashford är ett bättre alternativ, och jag har svårt att liksom dra på två United mittfältare när det är så tajt om mittfältsplatserna.
Ja, och menar Bruno mot Rashford, det skiljer en 3,1 miljoner. Mm. Det är liksom, det går inte att försvara, tycker jag. Nej, i dagsläget så är det är tråkigt att han är så himla felprisat. För mig gör att han inte är intressant.
Robert Jonsson då, han överväger att gå utan Mitrovic, som jag var inne på. Dels då står han på fyra gula och majoriteten kommer att äga honom. Men är helt fel ute i mitt tänk. Och jag tycker ju inte att han är helt fel ute. Men Fredrik, tycker du det?
Ja, det tycker jag. För mig är Mitrovic given. Jag kan käka den där bänkningen, eller den där liksom vilan som kommer när han drar sitt femte gula. För det är väl mer en fråga om när än om. Men jag tycker att schemat är fint. Palace borta, det är ingen jättedålig match. Southampton hemma i 18 är ju en kanonmatch. Dubbel i 19. Newcastle, ja, någonstans där. Sen visst börjar det se lite tufft ut, men Mitrovic är också en sån spelare som kan ju mål mot vilket lag som helst. Speciellt på hemmaplan ska sägas, med Tottenham och Chelsea hemma där. Så att, nej, för min del känns Mitrovic faktiskt given i bygget.
Och det kommer nog göra för väldigt många. Men här kommer vi till det igen. Magkänsla, Robert. Är det så att din magkänsla är att gå utan honom? Och precis som jag var inne på, möjligheten kommer också finnas. Är det så att nej, det var inte så. Jag borde ha den här i dubben. Då kan man ju kliva dit. Säg att han får gula kortet här i Game Week 17. Är avstängd 18. Kan man ju plocka in den till 19 och få dubben helt säkert. Mm. Och kanske sätta kaptensbindeln där. För att han gjorde det väldigt bra i 17. Han kanske tog det gula genom att rycka tröjan när han gjorde hattrick. Nej, men alltså, så kanske det var. Då tappar du de här poängen han gjorde i 17. Men samtidigt sitter folk med honom i 18. Folk kommer inte göra ett byte så de får spela sin bänk. Spelare. Ja, alltså det behöver inte vara fel, men gå på känslan där. Mikael Öhman, är det dags för Doherty nu? Vi har ju varit inne på det att alltså Spurs ytterbackar vill man åt. Nu har Doherty gjort 4 mål på 3 matcher i träningsmatcherna och han kan spela både höger wingback och vänster wingback. Det är väl från vänster nu han faktiskt har gjort sån succé, tror jag. Men det är ju det där att det går ju inte att lita på att han ska få ett gäng matcher på rad, va?
Nej, men alltså visst att Perisic har varit borta, men man ska också veta att han gjorde det jävligt bra i VM. Och när han har fått sin vila och kommer tillbaka så aspirerar ju han definitivt på att spela. Sessegnon, Royal, alltså visst att Doherty kan få 2 starter i rad, men det är ju ingen spelare du sitter och bara liksom spelar vecka ut och vecka in, och då måste du ha en täckning som du kanske inte behöver på andra spelare. Så att, nej, jag är lite försiktig för det. Jag tycker inte att det finns tillräcklig uppsida. Jag tycker till exempel att en sån som Perisic har en högre högsta nivå än vad Doherty har.
Ja, jag förstår Mikaels tanke kopplat på formen nu som han har gjort. Det borde väl ha gjort någonting med Conte också, tänker jag. Och som sagt, Perisic kan ju användas där fram också. Nu Richarlison borta, Son har väl liksom dragits med någonting också. Så att, ja. Alltså, skulle vi få sådana indikationer på att Doherty startar vecka efter vecka. Jag är inte beredd att ta chansningen redan från Game Week 17. Men jag gillar ju Doherty oerhört mycket. Skulle vi liksom kunna få några garantier där, det kommer vi såklart aldrig få. Men om vi i alla fall får lite tendenser så.
Alltså garantier vi kanske skulle kunna få, det är ju att det blir en skada eller ett uttalande, någonting som gör att det känns liksom lite mer givet. Ja, det är klart, 4,6 det är ju inga pengar att liksom chansa med. Så det är ju uppsidan med det.
Vi ska inte köra någon 2 timmars debatt på Camilla Ljungs fråga Salah eller Kevin De Bruyne. Vi har pratat mycket om det och som sagt, jag tycker det finns case att gå för både den ena och den andra. Jag tycker det är svårt att få ihop båda tillsammans med Haaland bara. Avslutningsvis så skriver Jan Karlström en hel novell här med en hel drös frågor. Om vi kollar lite, han undrar 3 spelare från samma lag, bra eller dåligt?
Ja, från Manchester City, bra. Övriga lag tycker jag inte att det finns någon så här, ja, jag måste ha, jag vet att sett en del som, ja, jag måste ha in 3 Arsenals. Det känner jag personligen inte alls, och jag kan inte se något annat lag heller där jag känner att jag måste ha in 3 spelare. Tvärtom snarare att jag kanske vill sprida det lite. Det är väl just City där man vill ha täckning framförallt. Sen kommer det komma dubblar och sådär, och då blir det ju någonting annat. Men så här initialt i Game Week 17 är det nog bara City för min del som det är aktuellt med 3 spelare från.
Mm. Han skriver De Gea Game Week 17 till 19, sen byta till Ward. Där är väl så här att, jag vet inte om man tänker då att han har båda och vem man liksom sätter som första målvakt. Ja, men då kanske jag kan köpa det, även om jag tror De Gea kostar nog samma som Ramsdale. Och då hade jag hellre gått på Ramsdale. Men det kan man väl göra, men man planerar inte in målvaktsbyte. Och jag tycker väl kanske Kepa Ward är faktiskt bättre än De Gea Ward. Sen så undrar han, varför i hela friden köra Foden före Kevin De Bruyne? Och jag tycker det är en väldigt orättvis fråga. För det är ju vad man gör. Det man gör är egentligen att man tar Salah före Kevin De Bruyne. Och man trycker in Foden, eller de allra flesta gör det. Och det kan jag se ett case för. Jag tror att de allra flesta tycker det, att Kevin De Bruyne är ett mycket säkrare FPL-alternativ än vad Foden är. Men man kan inte ställa bara den emot varandra när det skiljer sig oerhört mycket i pris. Och börjar man då istället ställa 2 spelare, att du säger Salah och Foden, eller en Kevin De Bruyne och en, ja, vem du nu väljer, Kulusevski eller Saka eller ja, vem det nu må vara. Men då kanske vi kan börja jämföra någonting. Och då är det inte alls givet, tycker jag, på förhand. Jag tycker det är mycket väl vara så att jag går helt fel på att välja bort Salah. Jag tror inte jag går fel på att välja Kevin De Bruyne, utan det är snarare den man väljer bort som kan straffa en.
Så är det.
Bra. Det blir ett långt avsnitt det här, Fredrik. Och vi ska väl fortsätta säga det. Innan vi avslutar så slår vi fortsatt ett slag för att nästa gång vi är tillbaka, då är det avsnitt 200. Och som sagt, jubileumsutlottning för Patreons. Om ni inte redan är det, se till att bli det. Ni blir det via svenska FPL. Patreon/svenska FPL. Och där är ni med och stöttar oss. Och som sagt, utöver att vara med i utlottning så kommer ni in i vårt forum. Och det är härligt och varmt där. Och ja, men trevlig gemenskap. Och ni stöttar det arbete vi gör. Vi är jättetacksamma för det som görs. Men när avsnitt 200 blir, det törs jag inte säga. Men det kommer nog ganska snart. Eftersom att gameweeksen löper i stridström här nu i slutet av december. Skickar väl in också att vi har ju bara 2 gameweeks i december. Så dels i poddligan så tävlar vi om ett superklubbspel. Så det är inte så tokigt. Men om inte annat, om ni är med i Glenligan, så tävlar vi om en resa till London och Fulham till Craven Cottage här i december, och bara 2 gameweeks. Så stort lycka till alla er som är med där. Så ja, det kommer bli en del tinkering här. Så stort lycka till alla inför er uttagning utav Game Week 17. Och den sista medskicket är väl att gå på egen magkänsla. Ha det bra tills vi hörs igen. Hej då!
Lycka till, ha det gott, tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.